Spelsnack avsnitt 645 och idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam.
Hej.
Och Douglas.
Hallå.
Och Oliver.
Hallå, hallå.
Så, fick Adam ett godkänt hej nu då, när han sa det ordentligt?
Ja, men det var fan jättevärmande.
Bra.
Men inte så entusiastisk Adam, det här måste vi bättra på.
Baby steps.
Ja, du kan inte chocka mig till att vara trevlig liksom.
Ja, på något sätt går det.
Det vill säga.
Men eftersom vi alla är samlade idag så ska vi fortsätta med det vi gjorde för 2 veckor sedan. Det var att vi hade den här stora listan med tv-spel som vi pratade om. Där vi valt liksom en favoritspel, vilket spel har betytt mest för mig, vad behöver en remake, vad är överskattat, vad är underskattat och så vidare. Och vi ska fortsätta med det idag. Så vill man lyssna på vad vi valde sist så kan man lyssna på avsnitt 643 så får man höra alla de spelen vi valde. Så de kategorierna vi ska gå igenom idag, det är favoritprotagonist, favoritantagonist, bästa soundtrack, bästa multiplayer. Det här spelet är typiskt inte min grej, men det här spelar jag. Spel som man liksom använder när man stänger av hjärnan, bäst med vänner, bästa retrospelet, nostalgiskt spel från barndomen och ett spel som alla borde spela. Och jag tänkte väl att vi egentligen kör igång direkt. Och vi tar Douglas igen då först, eftersom han var först senast.
Ja, absolut.
Så Douglas, vilken är din favoritprotagonist?
Min favoritprotagonist. Till att börja med så vill jag bara skicka en liten ursäkt till folket över mitt ljud. Förra gången jag var i min sommarstuga och det var inte de bästa förutsättningarna. Så att jag hoppas att det låter lite mer vettigt idag.
Jag trodde för att du skulle be om ursäkt för din lista.
Absolut inte. Den är din bästa lista. Så att, det kommer jag aldrig göra.
Ja.
Shadow Colossus är fortfarande skitspel.
Jag tänkte bara, nu viker han sig direkt.
Vi alla har ju fått sitta här och skämmas. Liksom. Vi bara, åh nej.
Åh nej, ni har tagit in en sån här. Ja, jag står för det. I alla fall, favoritprotagonist. Det här är en kategori som jag kommer hijacka lite grann. För att på den här platsen har jag satt ett spel som heter Red Dead Redemption 2 på. Och en karaktär som heter Arthur Morgan. Men jag tänker typ se, eller jag ser Red Dead Redemption 2 lite grann som att protagonisten är liksom hela gänget, hela det här rövabandet som bara är ute i skogen och lever livet liksom. Så Arthur Morgan och sen Marston lite grann så där med tanke på hur storyn utvecklar sig och så vidare. Men det är någonstans med bara så här dynamiken med alla i det här bandet som var så otroligt tilltalande med hela det där spelet. Det är det som gör det speciellt, tycker jag. Det är det som ger hela spelet liv och ett driv. Så att min favoritprotagonist skulle jag nog säga genom alla tider då är Arthur Morgan. Och med stöttning från hela bandet. Det känns som en hel ensemble av liksom härligt folk med sina olika problem.
Ja. Sen nästa kategori är favoritantagonist. Ett litet spel som heter Red Dead Redemption 2. Micah fucking Bell.
Exakt så. Du spoilade mig. Nej, det skojar. Inte. Ja. Men jag vet inte om det riktigt finns så jättemycket att tillägga. Jag tycker Arthur Morgan också är en karaktär som har många sidor. Alltså han är rätt enkel att förstå. Samtidigt som det finns ett djup i honom och ett... ja, men ett driv rakt genom storyn som också tar lite olika vändningar och liksom just med sjukdomen och hur den utvecklas. Och alla minns ju scenen när han sitter med den här nunnan är det väl, eller i alla fall den här kristna människan och liksom, ja, man blir varm i hjärtat bara man tänker på det. Så att det finns många starka scener och Arthur Morgan är väldigt bra gestaltad och röstskådespelad och allt sånt där. Så att han och hans gäng är min favoritprotagonist i ett spel.
Bra val.
Nice.
Jämfört med förra gången, Douglas. Ja, vi fick skämmas över alla dina spelval. Ja, fy fan.
Bra. Det var lite pretentiös som ni också. Härligt.
Ja, precis.
Pretentiös.
Är det indie-spelet Red Dead 2 från någon som har
Rockstar?
Det är bra att någon...
Det behöver nämnas. Liksom.
Det är bra att någon tänker på dem också. Jag hoppas verkligen att det går bra för GTA 6.
Exakt.
Ja, precis. Ja, det blir kämpigt för dem i höst alltså, när deras nästa spel kommer. Vi
Mm. Det är inte många som pratar om det.
Nej, verkligen inte. Nej, nej, absolut inte. Så att de behöver all hjälp de kan få.
Ja, jag hoppas de får runt finanserna.
Jag har hört en del prata om att counterpicka det Fantasy Critic.
Mm, precis, det hade ju varit smart för ett år sedan.
Gör det.
Jag gör det, Amanda. Gör det nu. ska jag köra näst här då? För jag var ju två assist.
Mm-hmm. Du var det, va? Ja, kör.
Ja, så alltså jag får ju nog köra lite. Jag är lite Douglas i den här kategorin. För att jag har valt Marcus Fenix från Gears of War. Som absolut inte på något sätt är liksom den mest fantastiska protagonisten någonsin. Men jag gillar Marcus Fenix. Jag liksom...
Men det gör man ju.
Alltså, men så här, jag tror det mycket beror på också för att när jag spelade Gears of War var samtidigt när jag hade cancer. Liksom. Så det blir liksom att jag knöt band liksom till den karaktären för vi spelar så himla mycket Gears of War. Och det har bara blivit så att jag bara gillar Marcus Fenix. Så den dagen de bestämmer sig för att göra sig av med honom i serien, alltså då, det kommer vara en sorgens dag känner jag bara. Och det har varit nära några gånger, speciellt i 405-man. Då är man så här, man är alltid lite nervös.
Kommer du ihåg i 4 när man får ut honom ur den här, ja, spoilers för Gears 4. Man får ut honom ur den här lilla podden.
Ja.
Och han ser ut som att han är död. Och det var typ för liksom enda gången i det spelet som jag liksom blev typ holy shit. Gör de verkligen detta? Jag tänkte vilket jävla sätt. Alltså samtidigt så det var ju en sån jävla lättnad när han vaknade. Men samtidigt så var det så, hade de dödat honom på det sättet? Jag hade respekterat det som fan.
Ja, nej men det var ju... För att så kände jag liksom när de väl valde att fortsätta serien liksom efter Gears of War 3, då kände man ju så här, fy fan vad jobbigt det är för karaktärerna att liksom återuppleva allt det liksom helvete som har gått igenom. Mm. Sen dog han ju då nästan i 4:an. Och det var verkligen... Jag spelade mycket Gears med Robin. Så vi båda var så här, bara, nej det kan typ inte vara sant. Och i slutet av Gears 5 får man göra ett val. Där man får välja mellan två personer vem ska leva eller dö. Ja, det är väl ingen spoiler, spelet är skitgammalt vid det här laget. Men,
7 år.
Ja, precis. Den ena karaktären, och spoilers för Gears of War 5 då, det är ju det att man får välja antingen om JD, som är Marcus Fenix son, ska dö, eller Dell, personen som har hjälpt den genom hela spelet, ska dö. Så valet är ju egentligen inte svårt. Men jag kände inte mig ledsen när JD dog för att JD dog. Jag kände mig ledsen för att Marcus behövde ha en familjemedlem som dog. Alltså det var typ på den nivån.
Ja, precis.
Man bara sa, fan, det är mitt fel. Men ja, så att ni får lyncha mig för det valet. Men jag bara gillar, jag gillar Marcus Fenix. Det var så.
Jag tar ju tur med det sen.
Ja, ja men så här, fråga vilken favoritfilm jag har. Det är Pirates 1 liksom. Det blir inte mer intellektuellt än så liksom. Det är mer skillnad där. Så här, bara bästa svenska artisten Per Gessle. Nej, okej, det skojar jag bara. Men förstår. Sen var det, hade vi Adam efter mig, va?
Ja. Jag grubblar lite, för det finns många bra protagonister. Men sen så landar jag till slut på Max Payne. Max Payne är en... Han är jättebra. Han är en fantastisk tragisk karaktär. Och när jag väljer Max Payne så väljer jag mest Max Payne från 1 och 2. 3:an. Han är inte lika välskriven i 3:an. Han har inte samma poetiska läggning i hur han pratar och sånt.
Det är fortfarande Max Payne.
Inte,
det är alltså, lite så här, det är lite så här rockstarifierat. Man märker att det inte är Sam Lake som skriver dialogen, men det är ändå
alltså no, I don't know när han bara like bad dad with thongs and blah. Jag bara nah.
hur många år är det mellan Max Payne 2 och 3?
Är det är ett antal år ändå.
Det känns som att det är typ realtid, va?
Jag tror det. Jag har lite svårt för hur hans inre monologer skriver. Men jag älskar fortfarande Max Payne. Och Max Payne 2 är seriens peak. Där. Även om det är också väldigt kul med scenen i 1:an. När han blir pumpad full av droger. Och han inser att han är en karaktär i ett tv-spel. Och bara, det är den värsta mardrömmen någonsin. Så Max Payne är mitt val. Mm. Jag ser fram emot remaken.
Jag med. Jag har aldrig spelat Max Payne 1 och 2.
Jesus Christ.
Det är så bra. Jag äger spelen på Steam och jag äger spelen på Xbox, men det, jag hade problem att starta det på min första laptop jag hade. Det var någonting weird med typ
ljudfilerna. Man behöver joxa, och jag tror du fortfarande behöver konvertera ljudfilerna för i alla fall Max Payne 2. Sen går det att köra.
Mm. Men nu kan man ju spela dem på Xbox, alltså via bakåtkompatibilitet, så det borde inte vara något problem egentligen.
Ja, visst.
Så ska man ha tid också. Det är väl det som
man ska
problemet.
Ha ett Xbox.
Rip James McCaffrey.
Ja. Oh my god, James McCaffrey.
Fortfarande, jag har jättesvårt att föreställa mig Max Payne utan hans röst. Det blir intressant att se hur han gör med remakesen.
Mm. Är ni förvånade över, för övrigt, det här är en tangent, men att man inte castade om Master Chief till Campaign Evolved?
Nej.
Han är gammal. Om de nu ska fortsätta och ha Master Chief med grejer.
Nej, nej. Kör, då får han använda någonting som fucking död.
Okay. Ja, jag känner också det.
Alltså, mjölka honom så gott det går, för ingen annan kan fånga Master Chief.
Han får vara Master Chief tills han bara, nej, jag vill inte längre, eller tills han bara coolar. Alltså,
jag tycker vi genom målet. Vi tvingar honom.
Ja, nej, det är också en sån karaktär som kommer bli svår att recasta.
Mm.
Det blir lättare när han är död, för då finns det inget annat val. Mm. Det är som när han gör Splinter Cell utan Michael Ironside. Nu i efterhand har vi fått reda på varför att han gick igenom cancerbehandling runt den tiden. Vilket är en alldeles...
Mm.
Ja, men det är ju en godtagbar ursäkt till att inte liksom voicea ett tv-spel, såklart. Men det är en sak, man undrar liksom bara, vad fan gör ni Splinter Cell utan Michael Ironside för? Och då är det lättare när människan är död. För då är det, okej. Vi får bara göra den next best thing, liksom.
Mm. Ja, Amanda.
Ja, jag tyckte att den här var lite klurig. Precis som Adam sa så finns det många bra huvudkaraktärer, och jag känner väl egentligen som så att jag vill fortsätta på det här med att inte ha liksom samma spel på flera kategorier, även om till exempel Madeline hade varit ett bra svar från Celeste. Jag funderade också lite grann på Henry till exempel från Firewatch, för att han har liksom en väldigt intressant berättelse och bakgrundshistoria som leder upp till spelet som man tar sig igenom, och liksom hur emotionellt utsatt han är. Men nu är det jag som är den personen som då landar i Horizon och Aloy. För att det är någonting med hur häftig jag känner mig när jag spelar henne, och liksom alla attiraljer som hon har med sig, hur kraftfull hon är. Liksom. Men jag tycker väldigt mycket om att spela henne i de spelen. Det är liksom rent fysiskt inte så jättelätta strider alltid. Men det känns som att man får liksom vara lite finurlig med hur man tar sig an dem. Med vilka fällor man har till exempel. Eller om man använder sin båge eller sin stav. Vänta, jag tycker väldigt mycket om att spela henne. Sen så tycker jag om henne som protagonist också. Hon var ju framförallt väldigt slående i första spelet. Ingenting illa om Horizon Forbidden West, för jag tycker att det är ett otroligt spel också. Men jag tyckte att hon fick ytterligare lyft i Burning Shores, den här expansionen till andra spelet också. Lite mer djup. Man fick se en liten annan sida av henne, och fick se liksom ytterligare utveckling i hennes personlighet. Sådär.
Jag tycker det är bra. Mm. Jag gillar henne i konversationer också. Jag tycker hon har lite wit och lite skinn på näsan. Jag tycker det är rätt härligt faktiskt.
Jag tycker det är skönt att hon kan få dryga sig lite.
Mm, verkligen.
Också.
Jag tycker den utav PlayStations bättre, framförallt kvinnliga protagonister.
Bra, Douglas. Du på mitt lag.
Jag försöker tänka. Vad har de annat för kvinnlig protagonist?
Det kanske är den ändå.
Ellie.
Ellie, precis. Tack, Adam. Ja.
Abby.
Och när hon väl är huvudperson så är hon psycho.
Jotay-kärringen. Vi har Atsu, ja. Och så har vi
ganska många.
Uncharted Lost Legacy-kärringarna. Yes. Och vi har
Chloe och Nelly, alltså,
det är alla PlayStation-spel är ju kvinnliga karaktärer idag.
Ja, det är som MCU.
Vi har Faye, vi har Rivet, vi har...
Faye blir nice. Rivet var faktiskt en jävligt bra tillskott till Ratchet & Clank.
Verkligen.
Mm. Ja, jag gillar Rivet. Mm. Mm. Och så har vi Skallepär i Heretic Prophet.
Men det har inte kommit än.
Nej, precis.
Vad heter protagonisten? Jag tycker
Abby är min favoritprotagonist av deras kvinnliga protagonister.
Jag vet ju egentligen vad hon heter. Vi ska se här.
Ja, Abby var väldigt kul liksom att få först se henne liksom från, vad ska man säga då, hjältinnans ögon. Och sen Jordan. Få spela henne som själv.
Mm.
Det var häftigt.
Michael B. Jordan.
Nej, Jordan Amon.
Mm. Ja.
Det är min tur nu då.
Ja,
här valde jag Banjo-Kazooie. Nej, jag skojar.
Mario.
Jag tyckte den här var precis Mario. Sonic. Nej, Shadow the Hedgehog.
Alltså, specifikt från spelet Shadow the Hedgehog.
Sonic har ju dock mer personlighet än vad Mario har.
Ja, jo, det har han. Såklart.
Sonic är ascool.
Jag tyckte också den här var knivig, och där är ju den som jag känner mest kan liksom ändras från och till, men jag landade på Niko Bellic. Ursäkta. Från GTA 4.
Mm.
Bara förmodligen min, eller jag höll på att sitta och säga förmodligen min favorit GTA-protagonist när jag i samma andetag som jag sagt att han är min favoritprotagonist av alla spel, vilket låter jättesmart sagt.
Han är den sämsta GTA-protagonisten, men den bästa protagonisten någonsin.
Ja, men jag gillar honom för att han är en sån, för det första liksom verkligen inte en liksom, du vet, genomsnittlig spelprotagonist liksom rent fysiskt sett. Han är ju sån här below average squatting slav liksom. Alltså bara en helt vanlig snubbe som inte är särskilt attraktiv och inte särskilt charmig. Och när jag tittar på honom så tänker jag att han borde lukta typ cigarett och svett i princip. Men jag tror att det är den här, jag älskar hans relation till spelvärlden i GTA, liksom att han är en utlänning som bokstavligen precis kommit av från båten, och det blir den här enorma kulturchocken i liksom i princip alla interaktioner han har med människor därifrån, och hur hela den här liksom bilden av den amerikanska drömmen bara liksom rämnar framför ögonen på honom, liksom att allting är bara bullshit, det är bara liksom silikontuttar, skjutvapen och liksom och lögner. Det är liksom USA. Så att kommersialism och kapitalism och hela den här grejen. Och också en alltså, ganska rutten människa liksom i slutändan som har gjort en jävla massa fruktansvärda saker. Inte som Joel som har levt i apokalypsen och liksom det finns inga lagar, det finns inte, utan liksom i vår värld liksom har smugglat människor och ja, massa vidrigheter. Och ja, jag gillar Nico. Jag tycker att han är en väldigt, men som sagt, alltså ärligt talat, när jag hörde Adam säga Max Payne så tänkte jag det är nog mitt svar också.
Men jag faktiskt säga att Nico Bellic är den bästa GTA-protagonisten.
Ja, precis. Och jag är också, jag är jätteförtjust i Geralt som protagonist. Mm. Jag är väldigt förtjust i Geralt. Jag tycker också om, jag skulle inte säga att han är min favorit, men jag har en väldigt soft spot för Marcus Fenix, precis som du. Jag tycker om Solid Snake är liksom en cool protagonist. Ja, det finns massor att välja mellan. Men just den här dagen när vi gjorde denna så var det Nico som jag landade på.
Mm. Ja, men det är också ett bra val. Jag gillar också Nico Berg väldigt mycket. Då skuttar vi rast vidare till nästa kategori som är favorit antagonist. Så Douglas, vilken skurk bankar ditt hjärta lite hårdare för?
Bowser.
Bowser är lite ball.
Bowser är faktiskt väldigt rolig.
Ja.
Han vill bara bli älskad.
Ja, precis.
Här var jag nära och jag bytte i sista sekund att sätta Jedi Fallen Order och Second Sister och slutscenen i hela det spelet.
Är bra.
Som min favorit.
Trilla är fan en svinbra antagonist.
Och det binds ihop så jäkla snyggt på slutet, framförallt. Men jag ändrade mig för att jag insåg att jag har ju spelat ett spel som jag tycker är en ännu bättre antagonist. Som är ännu bättre skriven. Och det är ett ganska nytt spel. Det är nämligen från Diablo 4 och Lilith. Som gestaltas. Otroligt, otroligt häftig karaktärsdesign för det första. Om man inte vet eller har sett det här så sök upp Diablo 4 och så kollar ni på intro, liksom cinematics. När hon liksom föds i den här köttporten. Typ, så det är så jäkla... Ja, det är bara häftigt, rakt igenom.
Köttport.
Säg aldrig köttport.
Gör vi inte?
Vi alla kommer ut.
Är det inte så alla har fötts egentligen? Vi alla kommer ut ur en köttport.
Köttportal.
Skrikandes.
Och så ska det bli någon som får barn och man och säger, nu öppnas köttporten.
Jag ska inte faktiskt.
Tror jag blir utskickad ur liksom sjukhusrummet där sen. Kommer köttporten upp?
Hade det varit en serie så hade man liksom sett dörren utifrån och den skjuts upp, den flyger ut och sen så kommer liksom typ ett bäcken efter
det. Ja, han får aldrig sätta sin fot här igen, vilket jäkla
kul. Köttporten är 5 centimeter öppen. 50 är lite väl mycket, men...
Lilith föddes i 50 centimeter.
Kan ju fråga Martin kanske så får vi se liksom, hur mycket köttporten ska öppnas för barn ska kunna föddas.
Martin är så bra på enheten.
Ja, precis.
Förlåt, Douglas, fortsätt. Nej,
jag satte upp den där själv. Ni bara slog in straffsparken. Kolla upp den cinematiken i alla fall. Inte från er egen förlossning, utan från Lilith. Liksom, han kommer inte till denna jord.
Not safe for work.
Lite så. Väldigt häftig antagonist i alla fall. Och den också, alltså hon som karaktär är också så otroligt välskriven rakt igenom. För att det gestaltas på ett sätt, visar sig vara på ett helt annat. Och sen i slutändan så bara vänds allting upp och ner. Plus att det nu har kommit delscen till spelet där man istället för att ha henne som antagonist har henne som medhjälpare. Så att hon är en karaktär med många olika sidor. Och nu så kokar Amanda till. Ja, så Lilith tycker jag i alla fall är den ballaste antagonisten i
spelet. Hon verkar cool. Jag har inte spelat Diablo 4 så, men hon verkar vara ett rejält lyft jämfört med Diablo 3.
Absolut. Absolut. Här är det liksom ett tydligt karaktär och tydligt mål. Det är ingen slump att det är hon som är på coverarten heller. Mm, definitivt.
Är den här köttporten fittformad, man tror? eller är det liksom en port med handtag och grejer på? Dörrhandtag.
Sen kan du ju få tolka triangeln som du vill.
Ja.
Så är det. Nej, cool cinematic. Och det är som vanligt Blizzard, återigen, men när det kommer till cinematics, Blizzard är överlägset ett i spelvärlden när det kommer till sånt. Jag längtar fortfarande efter långfilmen med alla deras olika serier. De är fantastiska. Och det är samma gäller för Diablo 4, som är ett fantastiskt spel om man spelar bara för story. Så får man ut mycket av det.
Mm. Ja, att det aldrig blev någon animerad serie av Overwatch, det känns liksom kriminellt.
Vilken miss.
Vilken jävla missad potential. Ja,
jag läste lite om serietidningarna och allt sånt där som skapades också. Det är ju superhäftigt universum som hade kunnat liksom verkligen byggas ut ordentligt. Snarare än att bara bli ett free-to-play-spel. Ja.
Verkligen. Och då är det min tur då. Och min favoritantagonist är från... Eller min favoritantagonist är GLaDOS från Portal-spelen.
Ja. Low-hanging fruit.
Ja, men det är för att hon är så bra.
Ja, jag vet. Det är alltså... Hon är en av the goats.
Ja, och jag spelade om Portal 2 för några veckor sedan. Ja, precis innan jag egentligen gjorde den här listan. Jag var fan, jag hade glömt bort GLaDOS. För GLaDOS är... Alltså det är bara så himla... Men det är lite som Firewatch där, liksom, att man gör väldigt mycket med väldigt lite. Liksom. Det är inte, du har ju inga egentliga så här, interaktioner med GLaDOS liksom, i form av att liksom, två karaktärer står och pratar öga vid öga. Liksom. Utan det är ju verkligen liksom, bara via radio, eller vad ska man säga. Och egentligen pratar man inte tillbaka, utan det är enbart hon som liksom, eller hen sätter liksom... ja...
Och GLaDOS förargar inte lika mycket som Delilah.
Jag vet inte om jag hänger med på den referensen.
Du sa väl Firewatch?
Just det, just hon heter Delilah. Jag tänkte på. Nej, precis. Inte på samma sätt i alla fall. Tack. Jag bara, Delilah vem?
Delilah som i Hey There.
Ja. Och det var ju väldigt kul liksom, när man spelar Portal 2 nu liksom, och GLaDOS liksom, återgår liksom, är så jävla sur på att man hade ihjäl den i första spelet. Och det är liksom hela bara introsekvensen till Portal 2 är ju bara små liksom jabs till Shell. Liksom för att så här, typ, hur ska jag kunna göra ditt liv ännu mer plågsamt för att du hade ihjäl mig? Och om man liksom tittar på så här kommentatorspåret också till Portal 2 så sa de det att de behövde tona ner hennes repliker för att spelare var typ... De blev nästan så här förolämpade av henne på ett sånt sätt att de inte ville typ spela vidare för att hon var alldeles för elak. Vilket jag tycker är lite tråkigt. Jag hade gärna velat se henne vara ännu mer elak. Jag undrar vad det var liksom de klippte bort.
You're a fucking cunt.
Ja, precis. Väldigt så. Men typ, en av mina favoritgrejer som jag typ helt hade glömt bort liksom, i Burn of Portal 2, det är det att hon säger typ så här att ah, men nu har vi de här testen att gå igenom med dig och sen när de kommer, liksom, och vi kommer gå igenom de här testen tills du är typ 80 och sen är du död, liksom, du kommer dö av ålderdom. Och sen bara, jag borde ta upp en ny hobby efter det. Reanimate corpse! Och så bara, vad tror du det betyder? Så att, nej. Jag tycker bara verkligen glad och så verkligen är fantastisk. Det är också kriminellt att vi inte har fått en uppföljare till Portal 2.
Efter Half-Life 3.
Ja. Ja. Ja, det är också dumt att vi inte har fått. Det är också dumt att vi inte har fått Left 4 Dead 3. Men ja, så kan det vara. Adam.
Ja. När jag kollar på min lista så ser jag liksom Metal Gear Solid 3 på den. Men jag bara, visst, jag tycker om The Boss. Hon är awesome. Men jag tror faktiskt jag ändrar mig nu. Så jag tar faktiskt Andrew Ryan från Bioshock.
Ja, oh, också bra val.
Mm.
Det är liksom... Man bara, ja, han är en jävla quote-maskin. Så, väldigt intressant skurk.
Slave obeys.
Ja, han är i princip en genderswappad Ayn Rand. Och väldigt intressant. Manifestation av objektivism och så. Så han är väldigt intressant och han, varenda gång han pratar i Bioshock så bara lyssnar man. Så han är awesome faktiskt. Så jag ändrar mig till Andrew Ryan.
Mm.
Han har en av de mest badass skurk dödsscenerna för att han i princip begår självmord genom att tvinga dig att döda honom bara för att bevisa en poäng.
Ja.
Det, då är man liksom...
Hardcore.
Ja. Bara, du är hela... du är skräp. Jag ska bevisa dig genom att offra mitt liv.
Mm. Andrew Ryan var dedikerad till sin bit.
Det var han verkligen.
Men det är ju intressant det där med, alltså med Bioshock just där också att varför ska lägre klassens människor förhindra oss från storhet, typ? Och sen så bara, ja, men du behöver ha människor från alla möjliga håll och kanter. För att vem ska ta hand om er skit då?
Mm.
Det är typ att Rapture föll för att ingen ville typ städa toaletterna.
Ja, alltså det är så intressant liksom att följa liksom hans hyckleri växa i kampen mot Atlas. Det är väldigt intressant.
Mm.
Jag älskar att du just gjorde samma argument som Kelly Osbourne gjorde på en talkshow. Där hon sa typ att det är liksom, Donald Trump snackar om att alla mexikaner ska ut, men om du gör det, vem ska då torka dina toaletter?
Ja, fy fan. Amanda?
Ja, Adam, det var ju kul att du nämnde BioShock. För att jag ska gå lite åt samma håll. Min favoritantagonist som jag har valt var liksom den första som kom upp i mitt huvud mer eller mindre, och det är Zachary Hale Comstock.
Mm-hmm.
Inte nödvändigtvis för att det är en karaktär som är liksom jättespännande på det sättet. Det är liksom inte det att jag kommer ihåg så jättemycket av det han säger eller liksom någon form av karisma eller liknande, utan det är liksom hela det faktum att, spoiler, antagonisten är samma person som protagonisten, fast sprungen ur en annan tidslinje. Och jag vet att inte alla älskar BioShock Infinite, men jag var en sån som verkligen föll pladask för det. Det var ett av de tidiga spelen jag tog mig an när jag liksom började komma tillbaka till spelande och tog mig an liksom andra titlar än typ Pokémon och The Sims. Och det var verkligen ett sånt spel som knockade mig totalt. Jag satt liksom som en jäkla fågelholke mer eller mindre under hela slutscenen och satt kvar sån efter eftertexterna också. Det är så himla fantastiskt egentligen med hur man med ganska så enkla medel ändå kan få den här, vad ska man säga, chockerande känslan som BioShock Infinite ger med liksom sina tidsaspekter. Jag vet inte, jag tycker att det är helt otroligt egentligen att vi har den här ganska så misslyckade personen då i Booker DeWitt som är försupen och ska bli skuldfri genom att åka upp till Colombia, den här utopin till synes bland molnen, för att hämta tillbaka flickan som han inte vet är sin egen dotter, som den parallella versionen av honom kidnappade. Alltså det är verkligen också, som sagt, det är egentligen inte så avancerat, men det kräver ändå lite hjärngympa, får man väl säga. Nej, men jag vet inte. Jag tycker att det är väldigt snyggt. Det är inte allting som håller eller är perfekt i det spelet naturligtvis. Jag bara tycker liksom att hela den vändningen är otrolig.
Mm, det var skithäftigt.
Bara en sån här grej som när man får se där, hon saknar en del av ett finger. Och sen så får man liksom se den här portalen när den sluter sig runt det här lilla, om vi säger bebisfingret då liksom. Det är bara den lilla biten som finns kvar i den delen av världen.
Mm.
Stackars bebis.
Ja, verkligen.
Men det ger henne transdimensionella superkrafter.
Var det att hon förlorade lillfingret som gav henne
de kraften? Ja, det existerar över flera plan och universum.
Ja! Coolt.
Mm. Så om du får chansen att kapa av en ungers finger så får de superkrafter.
Alltså det funkar inte att låta en spindel bita en och ge en superkrafter, så att jag vet inte.
Jimmy har försökt.
Jag ska prova allt med mina barn för att se om de blir superhjältar. Bara, åh, gegga på marken, vill du bli där, där vill...
Alltså eller Turtles. Alltså släng ner dem först i kloakerna och häll geggan på där.
Och de blir sköldpaddor. Bara vanliga sköldpaddor.
Släng ner barnen och så lite äggskal.
Lever i 200 år och jättelångsamma. Kul i.
Kastar dem i en gryta. Blir Obelix.
Ja.
Varför inte? Ja, Oliver. Vem har du valt?
Jag har också jättemycket att välja mellan. Andrew Ryan är ett bra alternativ. Vad var det? GLaDOS är också... Båda de två bollade jag med innan jag landade på Frau Engel från Wolfenstein.
Mm.
Jag bara funderar på liksom vilken... Jag tror att av alla protagonister som jag kunde ha valt så är hon den som verkligen stjäl scenen när hon är med i. På ett sätt som liksom... Jag kan inte slita blicken från henne. Liksom, hon mobbar sin överviktiga dotter för att hon inte är nazist nog i samma andetag som hon hugger huvudet av någon stackars frihetskämpe. Och sen så... Hon är bara en sån fantastisk... Alltså, nazister är ju de ultimata tv-spelskurkarna. För att det finns ingenting... Det finns ingen hemskhet du kan utsätta dem för som inte känns berättigad på något sätt. Du kan inte utrota dem hårt nog, liksom. Mm. Och hon verkligen förkroppsligar det på något sätt. Jag älskar också hur de porträtterar Hitler i... New Colossus, sån här liksom dreglande, bara helt efterblivna, paranoida, så här, byxbajsande liksom förloraren.
Mm.
Men Frau Engel är ju liksom den huvudsakliga skurken och hon är verkligen underbar. Alltså, så jävla, på ett sätt, på ett typ som en cartoon i Hans Landa ungefär. Mm. Från Inglourious Basterds där liksom han är liksom den filmens stjärna. Liksom, han verkligen stjäl alla scener han är med i.
Jag vill se en scen med dem båda i ett rum.
Frau Engel och Hans Landa, ja.
Ja, alltså Hans Landa är typ bara Jesus Christ, tona ner lite.
Undrar om han hade kunnat starta världskrig där inne.
Ja. Ja, men det liksom hon hugger huvudet, och Blazkowicz tycker jag också är en väldigt bra protagonist.
Absolut.
Han är väldigt bra.
Och när hon hugger huvudet av honom och ändå inte lyckas döda honom, och man liksom i slutändan återvänder efter att man har fått huvudet avhugget på live-tv, så dyker man upp när hon blir intervjuad på live-tv och bara sätter sin jävla yxa i ansiktet på henne på live-tv. Det är bara så jävla tillfredsställande. Jag funderar på vilken skurk är liksom vidrigast och roligast att liksom kolla på, och det mest tillfredsställande att liksom göra slarvsylta av i slutändan, och Frau Engel var den jag landar på.
Mm. Ja, men nice. Kul val. Då hoppar vi vidare på bästa soundtrack. Vad har du valt där, Douglas?
Jag är väl en sån här person som inte riktigt så fastnar för soundtrack generellt. Jag lyssnar inte så mycket på spelmusik liksom utöver när jag spelar spel. Jag är väldigt intresserad av musik i övrigt, så att det har inte riktigt med det att göra, utan det är mer att jag tänker inte så mycket på själva musiken som hörs i bakgrunden och sådär. Men det finns ett moment i ett spel som har fastnat hos mig under en väldigt lång tid. Alltså, det kommer jag aldrig glömma. Och det är såklart i Red Dead Redemption 1, när man rider in i Mexiko för första gången. Och José González börjar spelas. Det var ett sånt där. Ha, man kan göra så här med spel också alltså. Otroligt häftigt, mäktigt i all sin enkelhet, för det är ingen liksom svulstig musik på det sättet, utan det är en försiktig liksom akustisk gitarr som ackompanjerar de första stegen in i liksom ett annat land. Så det tyckte jag var ett otroligt häftigt moment, och Red Dead Redemption överlag har ju väldigt bra musik, och även två.
Ja. Jag älskar den American Venom-versionen av Red Dead 1-temat i Red Dead 2 där i slutet.
Mm.
Det är seriens bästa musik, typ. Och jag bara, oh my god.
Verkligen. Riktigt, det var riktigt...
Vet du var... ursäkta, vet du varifrån José González kommer från?
Sverige.
Han är göteborgare.
Jaha, vad kul.
Så är det.
Jag hade ingen aning.
Så om man bara går ut och säger fäsk, så lyssnar han upp, va?
Exakt. En bra artist överlag har gjort en väldigt fin tolkning av Lales En stund på jorden, kan jag tipsa om. Men det är en annan femma. Överlag, Red Dead Redemption, jättebra musik. Det momentet fastnat för mig hos mig under lång tid. Var även häftigt när de spelade live på Game Awards med tvåans musik. Så att, nej, bra spelserie överlag och bra musik. Bra soundtrack.
Mm. Ja, verkligen. Verkligen. Jag å andra sidan är inte jättemusikintresserad, men jag är jätteintresserad av spelmusik. Så jag tyckte det var väldigt svårt att välja, men det landade slutligen på Fess. Och jag tror det var ungefär samma tidsperiod jag började bli mer intresserad av också instrumentell musik istället för att liksom ha alltså sång och sånt i det. Och det jag gillar med Fess-soundtrack så mycket är att det, liksom, det ger en väldigt bra stämning till själva spelet, för det är inte heller liksom så himla väntat det soundtracket som det spelet har, för det går ju allt från att vara liksom lite så här typ glatt blipploppigt liksom till att vara mer stämningshöjande och liksom nästan lite kusligt typ. Men sen det är också första gången jag hörde Disaster Piece, som jag också tycker är riktigt bra kompositör, så att och det har liksom, det andas ju väldigt mycket retro det soundtracket, men inte liksom, du hade inte kunnat ha exakt samma soundtrack på en NES typ. Så att men det gillar jag väldigt, väldigt mycket. Adam.
Jag hoppar lite med det här. Det första spelet jag valde på listan var Doom Eternal, så jag kom på, just det, jag har Doom Eternal på Best Combat. Just det.
Du får välja Doom 2016.
Nej, men det är riktigt mer men i alla fall. Men Doom Eternal har typ bättre musik. Men det är, så har jag spelat Halo i veckan och jag bara, damn, Halo 1 är fantastisk musik. Synd bara att kompositören fucking retard. Så till slut har jag landat nu på Clair Obscur Expedition 33.
Ja.
Det är ett nice, extremt inspirerat soundtrack som är liksom jazz fusion med klassisk musik och pop på ett sätt jag aldrig hört innan.
Varenda låt är en banger.
Och det är liksom, ja, alltså det gör det så effortlessly och det passar in och det är nästan som en musikal under vissa strider när det finns text i sången som handlar om det som händer just nu i spelet och jag bara, oh my god, det är ett fantastiskt soundtrack.
Alltså det spelet känns, det eller den musiken soundtrack känns typ hånfullt mot alla andra spel det året. Alltså varför är ni så tråkiga? Kolla vad man kan göra med musik.
och det är liksom bara, och en snubbe som aldrig komponerat för ett spel eller något sånt innan, han bara, första försöket, by the way, här är 8 timmar soundtrack, lyssna på det, det är bra.
Soundcloud, va? Otroligt.
Mm. Ja, nej, det är faktiskt helt sjukt.
Mm.
Jag hoppas han får vara skriva mycket spelmusik framöver också, för det är väldigt kul att se liksom vad han kan tänka sig att göra.
Ja.
Med tanke på vilken bredd det bara är i Expedition. För det är liksom så att när man startar Expedition 33 liksom och hör de liksom inledande musikstyckena liksom i prologen, mm, så tänker man så här, men det är klart att det är typ den här typen av musik. Liksom. Så tänker man att det kommer vara så liksom genom hela spelet igenom också. Liksom, att det är liksom, det är någonstans här vi landar. Och sen varenda nytt område man kommer till så är det ju liksom något annat.
Mm. Framförallt den här syntmusiken, när den kom in. Man bara, okej, det här, det kommer vara bra det här.
Mm. Ja, verkligen. Jag älskar ju när de är typ där under vattenstället. Den musiken tycker jag är...
Ja, den combat-musiken.
Ja, ah, gud, man bara, alltså, my god. Jag hade typ, alltså, och då liknade det mer typ någonting som i No Man's Sky, som så här 65 Days of Static har gjort. Och man bara så här, what the fuck? Det borde inte funka så bra som det gör. Jättebra val. Amanda?
Ja, alltså det här var inget svårt val alls. Det ska jag faktiskt erkänna. Alltså jag har ganska så många olika spellistor som innehåller en hel del spelmusik. Så det är allt ifrån Christopher Larking till Cody Pirat, David Fenn, Berlinist. Vi har Chris Remo, Jack Wall. Alltså det finns jättemånga bra kompositörer. Men det Amos Roddy gör med Citizen Sleeper, det är helt oöverträffat för mig. Det är så otroligt känsloladdat och det liksom lyckas trycka på precis rätt punkter hela tiden, samtidigt som det liksom drar den här starka inspirationen från rymden, men det låter inte som någonting annat jag har hört, samtidigt som jag förstår exakt liksom var musiken befinner sig i våran värld på något sätt. Och det finns ju liksom inte bara så här jättekänslosamma stycken, men det känns liksom som att allting träffas i himla rätt. Och det är svårt att sätta någonting annat där. Det är egentligen därför som Citizen Sleeper inte har hamnat i någon annan kategori. För som jag sa tidigare, ett spel får bara vara med en gång. Och jag känner liksom att jag älskar Citizen Sleepers musik för mycket för att inte ha med det i den här kategorin. Om man inte har lyssnat på det, bara gå in, gör det. Andra spelet har också fantastisk musik, det är samma kompositör som återvänder, men just första. Så det finns några stycken som man liksom får gåshud och liksom tårar i ögonen bara man hör de första tonerna på. Framförallt om man har spelat Citizen Sleeper och lyssnar på låten Possible Futures, så tror jag att det är svårt att inte få gås.
Nej, ett helt fantastiskt soundtrack. Adam, du borde spela Citizen Sleeper.
Någon gång.
Jag tror att du hade gillat det.
Ja, säkert.
Varje gång vi nämner Citizen Sleeper så säger vi till Adam att han borde spela det.
Jag tror faktiskt att jag skulle kunna gå så långt som att säga att jag tror du skulle älska det faktiskt.
Mm. Det känns som att det är gjort för Adam, men bara för att ni har sagt att det är bra så är han övertygad om att det är skräp. För att han är en sån som bara, när han hör folk säga att någonting...
Alltså det är inte Douglas som säger det, så det är lugnt.
Fuck off.
Men han är en sån som när han hör folk säga att någonting är bra så är det bara, det kan inte vara bra.
Nej, det är mer att, okej, tänk om jag spelar och inte tycker det är bra, då kommer alla tycka jag är dum.
Nej, men det blir lite här typ att man hypar upp det för sig själv också.
Lite.
Det var typ som...
Det kan inte leva upp till förväntningarna.
Nej, det var ju som förra året när alla sa att Blueprints var liksom det bästa och jag började spela och bara så här...
Inklusive din fru.
Ja, jag bara, jag tror inte att jag gillar det här. Och det tog mig jättemånga filmer innan det liksom klickade.
Ja, och så satt du och gav mig typ stinka i så här 15 timmar eller någonting.
Ja, men det var, vad fan, skit. Men jag gillar det.
Det kan också vara bra. Jag såg ändå Gudfaren nyss och den var bra.
Ja, har du sett alla tre eller bara första?
Tre av fem.
Första.
Okay. En perfekt
tvåan är jättebra.
Är inte tvåan som, nej, det är trean som ska vara sämst.
Trean är väl
ja.
Långt efter de andra två.
Ja, den är inte ens i samma liga.
Nej, okej.
Okay. Men jag för, det är många som tycker att Godfather 2 är bäst, men jag tycker fortfarande att ett är bäst. Det är någonting med vad fan är den heter? Han spelar Corleone.
Marlon Brando.
Marlon Brando, just det. Han har något.
Det får man säga.
Du ska se. Till skillnad från Amanda så tyckte jag att det här var alltså, den i särklass svåraste att sätta. För jag skulle kunna... Alltså, det finns säkert 20 spel som jag hade kunnat göra ett argument för det. Typ det bästa soundtracket någonsin. Så jag fuskade. Och bara satte Smash Ultimate här.
Va? Det är ju inte fusk.
Jag I cheated the system och bara, okej, här är ett spel som har typ åtminstone 50% av den bästa musiken som någonsin gjort.
What the fuck?
Så det går inte att konkurrera med, liksom.
Men det är faktiskt nya versioner av låtarna, oftast.
Fusk. Jo.
Det är som sagt Guitar Hero 3 av bästa musiken.
Ja, det var det första jag satte.
Nej, är det
tört?
Det hade jag förväntat första... mig av Douglas, Oliver.
Guitar Hero 2 är
nej, men...
Just saying.
NHL 04!
Nej, men det här var en sån...
04 hade Alien Ant Farm.
Jag vet, NHL 04 musik. Även i sitt andra spel hade jättebra licensierad musik. Men det är lite som att
säga att jag satt här liksom...
GTA Vice City, det är lite fusk. Men Ultimate är godkänt.
Men eftersom att jag satt här och liksom jag hade Halo 2 här ett tag, jag hade Doom här ett tag, det var massa olika spel. Och till slut så kände jag bara, jag kan inte välja här. Så jag bara, för skojs skull, för jag tänkte att det här kommer reta de andra i podden liksom, och satte typ Rock Band eller Guitar Hero eller vad det var. Och sen tänkte jag, men om man ändå ska fuska så kan man lika gärna sätta Smash Bros Ultimate. För att, alltså... Jag vet inte, hur många liksom timmar av musik har det i spelet? Jag vet inte.
Men den introlåten är ju också
Jag har ju Nintendo Music-appen, se om de har satt Smash Ultimate här.
Alltså hela den, liksom den vignetten och allt drar igång. Man blir ju glad och pepp varje gång. Även fast man har hört den 10 000 gånger liksom. Man bara, nu kör vi.
Ja, men
det kan vara meme-låten när de introducerar en ny karaktär. Nej.
Ja, men det är ju temat för Ultimate.
Jo, jag har bara sett i trailers när folk liksom en new fighter och ser de här memare.
Ja. De har inte Smash-låtarna på Nintendo Music-appen.
Vad fan ska den appen existera för i så fall, kan man ju fråga sig.
Jag vet inte. Kanske tar för mycket. Det är en samma anledning som inte Smash finns på de jävla retro-apparna på maskinen.
Mm. Mm. Ja, men ja, så det, jag gjorde det lätt för mig.
Mm. Ja, men ärligt talat, vissa versioner av låtarna i Smash-spelen är liksom också superbra. Liksom, vem ja, har förväntat sig typ att Mario Kart 8 har haft den bästa versionen av Mute City?
Mario Kart 8 är bra, alltså. Det är typ det bästa spelet.
Det är skit. Nej, det är inte det bästa Mario Kart.
Double Dash
är bästa Mario Kart. Det är liksom, det är givet. Då kommer vi till bästa multiplayer då, Lass.
Ja, och här kan man ju sätta många olika saker, har jag insett. Att till exempel...
Hots... Det har du alldeles rätt i.
Ja, faktiskt. Många olika val. Nej, men Hot City Heroes 3 var ju fantastiskt när man var liten. Passakontrollen i Burnout 3, fantastiskt även det. Split screen i liksom Halo 2 på Zanzibar. Vilken upplevelse. Men jag måste nog ändå sätta det spel jag spenderat mest tid i av alla mina multiplayer-spel. Jag spelar inte så mycket multiplayer. Nu spelar jag bara singleplayer i princip. Men World of Warcraft sätter jag på den här platsen. För att det är det jag har haft mest utbyte med mina vänner med. Och lagt mest timmar i mitt liv på. Måste det ändå vara i slutändan. Så att ja, World of Warcraft. Det är den bästa multiplayer. Bästa community. Bästa liksom... upplevelsen i att interagera med andra människor och PvE är bättre än PvP. Så är det bara.
Så jag önskar verkligen att jag hade också spelat World of Warcraft när det liksom var nytt och alla spelare, men ett hade ingen dator, hade inget vettigt internet. Så att det liksom...
Vi kan börja spela World of Warcraft nu. Vi kan köra Classic.
Du anar inte verkligen hur sugen jag har varit på att vilja spela World of Warcraft.
Tänk på, men det
vi kan göra lite guild tillsammans.
Jag vägleder
det. Men det är liksom, det finns inte tid för det. Jag har varit jättesugen på att börja typ 5-14 och bara så här, folk ska det är amazing. Och sen så bara, men det finns för mycket att spela. Och inte nu. Alltså den hösten vi har framför oss, det är liksom typ tortyr.
Jag tror 11 spel jag är intresserad av som kommer komma augusti, september, oktober. Så att kämpa oss.
Som Andrew Ryan säger, a man chooses, a slave obeys.
Och där tänker jag bara, när Douglas säger 11 spel, så tänker jag, bara 11. Det är liksom, jag tror jag bara typ 6-7 spel nästa vecka som kommer ut som jag tänker att jag skulle kunna spela.
What?
Men det är typ så här små spel så här, som ställs på Steam, så ser man, nej inte jaha, utan det är så här, man tittar på dem och bara, fan det där hade jag haft kunnat skitkul med.
Ja, det är typ Shoe Asylum gjort av 10 pers i Frankrike. Oh my god,
har inte tid.
Men det säger någonting om det är så himla main plain vanilla att det är så många spel jag är intresserad av. Wow, då måste det vara galet. Men i alla fall, World of Warcraft är ett sånt här spel. Det är det bästa multiplayer-spelet tycker jag. Och typ det bästa spelet genom alla tider. För det är ett sånt här spel som jag så här, jag önskar att jag inte var intresserad av spel som medium och som konstform, för att då hade jag bara spelat World of Warcraft, för att det är så pass bra så att det är det enda man kan spela. Jag vill liksom ha lagt den tiden. Ibland önskar jag så här, fan att jag inte bara gav upp allt och bara spelade World of Warcraft. Men det var så jävla nice.
Fuck fru, alltså. Fuck familj, fuck jobb. Jag vill bara spela WoW.
Ja. Jag hade kunnat sitta på rispåse och spela WoW just nu.
Ja. Jag spelade typ World of Warcraft. Alltså jag satsade inte på så att jag ska bättre gear och jag ska bugga upp i level, utan jag ville ju bara uppleva själva liksom världen. Och i den servern jag var med på så var det en, jag kommer inte ihåg vad stället hette, men han var liksom så här väldigt låg level och var på ett ställe han inte borde ha varit på. Så jag frågade så här, vill du ha hjälp? Liksom, så jag hjälpte honom. Och det visade sig att han var liksom ledaren för det största gildet på den servern. Som jag också blev medlem i på grund av det. Liksom bara sådana grejer. Helt sjukt.
Det är en massa sådana stories man har genom åren. Så att,
Bra spel. Jag älskar World of Warcraft. Det är ett fantastiskt spel.
Jättebra.
Den här kategorin tyckte jag var jättesvår. För att det finns så himla mycket multiplayer-spel vi har spelat genom liksom tiderna. Så här, Battlefield 3, Gears of War 3, Halo 5, bästa Halo-t.
Och ändå när jag ser ditt val, för att jag kan tjuvkika på din datorskärm här, så är jag inte förvånad.
Nej, för det jag valde var Left 4 Dead. Och jag bara kände så här att... Alltså... Jag hade inte känt Oliver lika bra om det inte vore för Left 4 Dead till exempel. Så det liksom betyder väldigt mycket redan där. Men det är bara så... Alltså, gjort liksom hela den här typ hårdliknande grejen liksom perfekt i hur man liksom samarbetar med sina kompisar. Man är 4 stycken, det är inget jävla loadout-system utan alla har samma förutsättningar. Och man måste verkligen samarbeta för att liksom klara det på de svåra svårighetsgraderna. Det är även skitkul liksom i PvP-multiplayer liksom, när du har andra spelare som också tar över monstren och man liksom sitter och satsar på det. Och det är liksom... Vi har så jävla kul för det. Och det är inte ens många banor i det spelet. Liksom när vi har pratat liksom maraton tidigare och jag har sagt att de behöver ha en ny bana. Liksom. Och så hur många kampanjer har du i Left 4 Dead? Det är typ 4, 5.
5.
Det är inte alls många egentligen. Och liksom, vi skulle kunna starta det spelet idag och ha lika kul som vi hade när det var nytt. Det är liksom, och bara om igen. Och bara så här, det är bara själva utmaningen att försöka komma så långt som möjligt på expert. Det finns liksom inte en särskild att vi kanske klarar det, utan det är verkligen så att vi hoppar in och ser hur långt vi kommer. Och det är ändå lika kul.
Jag hade bara försökt ha ihjäl Oliver.
Det är inte svårt. Nej. Att ha ihjäl folk i det spelet när man kör på expert. Mm. Som är det bästa läget att spela på.
Jag ska försöka vara sneaky liksom,
om det. Man bara liksom råkar träffa en kula i knäskålen på någon så är det kört. Liksom. Man måste vara så jävla försiktig med vart man skjuter.
Och verkligen det här typ att jag är skadad, jag behöver ha någonting liksom för det. Och man måste liksom verkligen vrida och vända på, liksom, okej, jag har ett health pack men jag kanske måste ge bort det. Och det är liksom... Och det finns ingen som ens har kommit i närheten och lyckas göra samma grej igen. Liksom.
Det jag tänker ibland på och kan bli genuint vemodig över att livet pikade när vi satt och spelade Left 4 Dead, du och jag, Robin och Sebbe. Det blev inte bättre. Vi visste det inte då, liksom. Nej. Men det, alltså, gud. Helvete vad kul det var. Liksom bara allting... Ja, nej, man hade inga bekymmer. Det var bara...
du var
sagt, det var ju också...
så svårt att säga.
Ja, precis. Nej, det... Det är en vacker upplevelse att liksom bringa ett liv till världen, men det är inte riktigt så att det slår Left 4 Dead.
Oliver inte skit på Left 4 Dead.
Nej.
Nej, men å andra sidan Douglas, vårt spel som pikade för oss då, det släpptes 2008, World of Warcraft 2004, så du var ännu yngre när livet pikade för dig.
Ja, tragiskt va?
Mm. Mm. Vilket år är du född, Douglas?
93.
93.
Jag är inte yngst längre.
Nej.
Nej, det är det inte.
Jag är fortfarande äldst.
Sa han.
han är som Ior. För oss. Han är våran Ior. Liksom, det är inte mycket till hus.
Sa han, vad har du valt som bästa multiplayer?
Jag har tagit en fantastisk shooter som har några av de bäst designade banorna som matchar flera olika spelstilar och är i princip anledningen till att jag köpte en Xbox One importerad. Titanfall.
Bra val.
Bra val.
Titanfall är fortfarande ett av mina favoritspel. Jag önskar att spelet inte var dött. Men att vare sig man spelar med en Titan eller som en pilot på de banorna känns så bra och så tight designat. Och det är helt galet hur de lyckades matcha de olika spelstilarna i det spelet. Det var ett fantastiskt spel som jag önskar att de gjorde en tredje del av. Men de kommer aldrig göra det för att de hatar mig.
Men det är lite så här. Titanfall kom ut perfekt i tiden. För det kom inte när du ska ha en jävla massa battle passes och skit. Där liksom det första du möts av när du ska starta spelet är inte att spela spelet. Det är ut allt du kan spendera pengar på. Och det är samma sak med Left 4 Dead. Det är liksom också ett spel som aldrig kommer kunna existera igen. För att när, om det väl skulle komma en uppföljare och heta Left 4 Dead 3, då skulle det vara förstört av liksom att det ska vara loadout. Det ska vara en massa så här extra bullshit. Förmodligen. Men Titanfall ser, alltså, de lyckades inte riktigt in med tvåan på samma sätt som i Titanfall 1. Det här liksom balansen mellan piloter och Titans och banorna framförallt.
Mm.
Det är så jävla bra.
Vi kan ju bara skynda på processen här, och jag kan också säga att jag har också satt Titanfall på det här, så att vi drar igenom Titanfall här. Det här var också en, som du sa Jimmy, också en jättesvår kategori, för att det finns så många spel man har haft så jävla roligt med. Jag tänkte också på Halo och liksom, och sen också blir det svårt vilket Halo ska man välja, alltså förmodligen femman. Men sen finns det andra spel i serien som har större bredd i olika multiplayer-lägen och liksom, ja. Och sen Bad Company 2 funderade jag lite på. Jag tänkte på massa olika saker, men jag tänkte, alltså Titanfall är, alltså jag kommer ihåg när det kom, eller när de först visade det spelet, hur jävla spännande och coolt och fräscht det kändes. Efter liksom att man var nyfiken på, okej, vad ska Call of Duty-skaparna göra efter att de liksom skakade sig loss från det teamet och från Activision. Och så kommer de ut med det här liksom, som är typ någon form av Call of Duty på steroider. Och så helt plötsligt så säger de bara prepare for Titanfall. Och det kommer ut ner en jävla mech från luften. Man bara, vad är det? Ska man få köra den? Och liksom, det är sån här typ den här giffen på Will and the Phone när han stirrar upp liksom. När han tittar upp mot himlen och bara som så här, typ existential dread, så här, bara, det var typ jag när man såg Titan den liksom landa första gången.
Jag bara, jag att man skulle sätta ihop det för man tar så här prepare Titan.
Det var så jävla coolt och sömlöst, man bara hoppar in i det Titan och helt plötsligt så är liksom, istället för de här stora enorma banorna som man hoppade och liksom sprang längs väggarna på och dubbelhoppade och grejer, så var det de här tajta, lite mer typ arena liknande fighterna. Och helvete vad cool Titanfall var.
Och också här, piloter kunde rida på Titanens rygg, liksom man kunde ha någon med sig. Om man var i strid med någon liksom, så kunde båda jäkta sig ut ur sin varsin titan, så kunde man börja skjuta på varandra i luften.
Eller när en fiende liksom skjuter upp sig ur sin titan och man liksom lyckas pricka honom i luften med sin kulspruta från titanen. Och
jag blev så jävla bra på att skjuta ner piloter som jäkta ur den jävla titanen. Alltså, att jag har så många hatmeddelanden av folk som säger att jag borde skaffa ett liv. Jag tog alla prestige i Titanfall, så att det är bara, det krävdes många timmar träning.
Vilket jävla spel. Jag menar visserligen liksom helt misslyckad liksom kampanj, som var typ att det var någon så här bakgrundsdialog som hände i de här matcherna, och det var ju liksom men allting har lyckats. Smartpistolen, hur jävla cool var inte den? Och det här med attrition, liksom att du har massa små datorstyrda gubbar på banorna som är typ små poäng pinatas. Liksom
det var
att
det MOBA-tänk första gången liksom, i ett spel som inte var ett MOBA-typ, som jag vet om.
Och alla de banorna, typ, det är banger på banger på banger. Det är typ, vad är det, liksom 15 banor, och det är typ en av dem som inte är jättebra.
Det är en som inte vill spela, och det är en annan som är såhär okej då, men alla andra var skitbra.
Ja, vilket jävla spel.
Verkligen. Okej, Douglas, vad är normalt? Hallå?
Amanda.
Hallå! Jag tänkte jag bara Oliver pratade sist, ursäkta mig. Amanda, du får sist den här gången. Oliver hijackade din tur.
Ja, jag ska prata om bästa spel.
Ja. Så bästa multiplayer?
Ja.
Jag tror jag vet vad det är förresten.
Ja, det gör du.
Fall nog. Guys!
Låt mig berätta en liten historia. Nej, men som sagt, du har rätt Oliver. Fall Guys Ultimate Knockout, som det hette från början, kom ju i augusti 2020. Och då hade ju pandemin varit igång ett tag. Det var nämligen så att Jimmy bodde i Flemingsberg när vi blev tillsammans. Och jag bodde ju här nere i Alingsås där vi bor tillsammans nu. Och Jimmy hade i stort sett bott hos mig helt och hållet i flera månader. Bara åkt hem med liksom någon veckas paus mer eller mindre. Och vi åkte bil fram och tillbaka och hämtade och lämnade i stort sett. Hämtade post, lite sådant. Men sen så började ju liksom september närma sig och det betydde också att Jimmy skulle få veta om han kom in på någon av de kurserna han hade sökt. För i och med pandemin så var det liksom svårt att få jobb, det var svårt att komma in på utbildningar och han var tvungen att åka upp till Flemingsberg ett litet kort tag. Och vi spelade Fall Guys från dag ett otroligt mycket. Alltså, när första veckan i stort sett hade gått så sa Jimmy till mig, alltså jag tror att det här är allt liksom. Jag tror att jag har sett allt i det här spelet nu. Men sen så spelade vi det dagen efter och dagen efter det och dagen efter det. Och det var liksom hela tiden Fall Guys som gällde. Och även om vi skulle spela något annat så, inom citationstecken, värmde vi upp med Fall Guys. Oh. Och vi hörde av oss till Stefan. Typ så här, bara, har du lust att spela Fall Guys om 5 minuter? Och vi spelade Fall Guys typ 3 timmar i sträck när det var några hantverkare som var hos oss och skulle byta vår toalett så att jag höll på att kissa ner mig mer eller mindre. Och sen när de var klara så sa de, du får inte använda toaletten på dygn. Vilket jag inte riktigt hade koll på. Jag visste inte riktigt hur mycket de skulle göra. För det var inte vi som hade ordnat den här lilla toalettrenoveringen. Men det var 3 fantastiska timmar. Trots att jag satt och liksom flätade benen runt varandra mer eller mindre. Men när Jimmy var uppe i Flemingsberg i alla fall. Några veckor senare så satt vi och spelade varje dag. Tillsammans över nätet också. Och sen så blev det som så att Jimmy flyttade ner.
På grund av Fall Guys.
På grund av Fall Guys alltså endast, skulle jag väl vilja säga. Vad säger du? Det måste vara det. Nej, men vi fortsatte att spela och sen så fortsatte vi att spela och sen så fortsatte vi att spela. Varje ny säsong så var vi där och maxade och det var egentligen när de blev uppköpta
av
som
Epic.
Liksom kärleken började falna lite grann till spelet. Just på grund av att det var ett gratis spel. Det liksom blev en helt annan målgrupp. Det var inte lika charmigt längre. Många banor försvann. Flera lägen försvann. Det var inte riktigt samma sak längre. Men alltså den tiden som vi hade med Fall Guys, alltså, som var mer än ett år där vi liksom spelade otroligt mycket. Och bara en sån sak som att vi gick in på en australisk server för att jag skulle kunna ta min platinum. Och vi satt flera kompisar och försökt ordna det här. Vi räknade ner, klickade in och samtidigt så att vi skulle kunna mobba ut en eventuell sista motståndare och ta mig till tronen. Det var otroligt.
Ja, det var fantastiskt typ 1,5 år. Vi bara spelade typ Fall Guys flera gånger i veckan. Så Douglas, nu när Amanda har tagit upp din tid.
När jag fått det här ur systemet.
Ja, exakt.
Så vad är det för spel som du vanligtvis inte riktigt är förtjust i, men just det här spelet var så här, det kör vi på?
Ja, alltså, inte förtjust är väl att ta i, utan det är mer så här, jag har inte spelat igenom liksom alla spelen i serien så att säga, och jag tycker inte, jag är inte så dålig på dem heller direkt, utan det är bara med att jag inte har tagit mig den tiden och har väl lite svårt att det inte är tillräckligt tydlig typ berättelse som driver framåt på något sätt, men alltså så här, not usually my thing but Elden Ring. Alltså, vad ska man säga? Det är liksom, alltså Elden Ring är väl typ det bästa spelet någonsin. Det fattar till och med jag, även fast jag inte har tagit mig igenom det. Jag har ändå spelat kanske 20-30 timmar av det. Sett många liksom andra spela igenom spelet. Fattar liksom grejen på något sätt. Och ändå så har jag inte riktigt gjort det bara. Men när man väl sitter där så sitter man ju 3 timmar i sträck och bara liksom lever sig helt in i den här världen som är något helt, alltså utöver det vanliga. Och jag har liksom inte spelat som sagt Dark Souls-spelen Jag har spelat Bloodborne en del, men inte tagit mig igenom det heller. Jag ser det också. Och jag fattar nog grejer med det med. Men det är liksom, det är något. Det är något med Elden Ring. Det är ett fantastiskt, fantastiskt spel. Som jag bara inte har.
Spela expansionen, det är så jävla bra. Ja.
Och det har jag också kollat en annan som har spelat. Men har inte tagit mig liksom an det själv. Sådär.
Mm.
Det känns bara som att det är ett commitment på något sätt. Och man måste tillgänga liksom hela sin hjärnkapacitet åt det. Och, ja, man får ju liksom göra egna minnesregler åt sig själv. Och gärna ha någon något att skriva på bredvid för att hänga med. Liksom sådär. Så att, ja, det är inte vanligtvis min grej. Men Elden Ring, vilket jäkla spel alltså.
Mm.
Here, here. Mästerverk till spel.
Ja, ja verkligen. 100%. Även Night Rain är kul.
Mm.
Oh.
Det här var nog den kategorin jag tyckte var svårast. För att jag har liksom inte riktigt någon genre som jag känner att det där är jag verkligen inte intresserad av.
Du ska ju spela 7 spel allt. Nästa vecka. Alltså.
Men precis, jag säger det. Det är liksom så här, typ.
Allt i olika genrer.
Ja, men det är verkligen så här, typ att det finns ingen... Okej, okay, jag hatar verkligen Tower Defense, jag tycker det är skittråkigt. Men jag har ju liksom inte heller något Tower Defense-spel. Jag säger bara, det där var skitnice. Men jag är inte så här jätte... Alltså, jag är inte någon jättestor spelare av sportspel.
Åh, jag vet vilket du tar då.
Och absolut inte skateboardspel.
What?
Så jag spelade aldrig Tony Hawk när jag var yngre. Och jag var inte intresserad av Tony Hawk heller. För att jag tyckte skateboard var ganska töntigt. Men så var jag på en spelträff runt typ 2008 och jag såg folk spelade skate som såg skitkul ut verkligen, och det var typ ett av de första spelen jag köpte när jag skaffade 360, så var det skate och bara älskade det spelet. Jag tycker verkligen det är skitbra liksom, bara sättet hur man gör tricks, för att ett, jag är jättedålig på knappkombinationer, därför är jag så dålig på fightingspel, och att kunna liksom trixa med stickan var ju liksom så här: wow, vilken grej. Och jag tyckte bara om liksom hur de så här typ anammade skatingkulturen, och det var liksom lite den här grunge-stilen och liksom, som de tappade i uppföljarna. Alltså jag tycker den Skate 2 är ett ordentligt steg ner från Skate 1. Och det blir liksom mer plojigt, och sen i Skate 3 också, då hade folk liksom utvecklat och upptäckt att folk tyckte det var kul att köra de här typ stuntsen och hoppa ut från typ höga höjder och typ slå sig illa, vilket jag tycker är skittråkigt. Jag bara, why? Men Skate 1 var verkligen en sån grej, att det var så att jag bryr mig inte om skatingspel, och sen så var det liksom bara så här, skate var verkligen så här, fan vad kul det är, liksom.
Jag trodde faktiskt du skulle säga rematch när du började nämna sportspel.
Ja, men rematch, jag skulle inte säga att rematch är inte som ett vanligt fotbollsspel. Hade det typ varit något FIFA-spel man gjort något med, eller typ så här FIFA Street skulle det kunna varit typ så här, ja men visst. Men rematch känns ju mer som ett... Jag vet inte vad jag ska jämföra. Jag jämför liksom mer med typ Rocket League än liksom faktiskt ett riktigt fotbollsspel. Eller så ett realistiskt fotbollsspel kan man säga. Mm. Men rematch är väldigt kul. Men nej, det var skate. Adam.
Jag funderar lite. Jag tog The Drifter. För det är inte ofta jag tycker om mer klassisk-aktiga peka-klicka-spel. För ofta har de väldigt weird moon logic. Men jag blev faktiskt glatt och överraskad av The Drifter, för det var hyfsat förståbara pussel. Och de hade en ganska intressant framing kring vad som händer i spelet och hur fail states fungerar och sånt. Och det var ett väldigt bra skådespelat, intressant spel med The Drifter. Så det var en glad överraskning faktiskt. Så och vissa säger, ja men du tycker ju om de här, vad heter de nu? Wolf Among Us och dem.
Mm.
Men de är ju mera vanliga adventure games. De är ju mera... gör saker i rätt ordning. Det är inte så mycket pussel i dem på det sättet som mer klassiska point-and-click adventure games var.
Nej, och sen så är det ju typ bara första säsongen av Walking Dead som har egentligen ordentliga pussel. Sen blir det ju i princip interaktiva mellansekvenser.
Ja. Och det är liksom det är inte som typ Monkey Island eller vissa typ Indiana Jones eller vad heter det, Lost City of Atlantis och sådana saker. Mm. Men The Drifter var en glad överraskning och jag är jätteglad att jag valde att spela det. Jättebra på Steam Deck också.
Mm. Ja, det är ett kanonspel verkligen. Det är riktigt bra. Amanda?
Ja. Alltså, jag kände ganska så länge, eller känner nog egentligen fortfarande ganska ofta, att det är ganska så mycket spel som jag upplever är kanske överraskande i vad jag liksom får för respons liksom mentalt när jag spelar dem. Och jag tror att det har mycket att göra med att jag liksom inte spelade så jätte variationsrik spelkost, eller vad man ska säga, som ungdom eller så, utan kände liksom att det är väldigt mycket som hela tiden är nytt. Ja, jag har aldrig spelat något sånt här tidigare. Oj, vad bra det var. Ja, jag har aldrig liksom spelat den här kombinationen av genre tidigare. Oj, vad bra det var. Alltså, jag har liksom många gånger blivit överraskad, men jag får nog ändå i den här kategorin sätta Call of Duty Black Ops 6.
Jajamän!
För det är verkligen ett sånt spel som jag tänkte att det kommer jag aldrig spela. Jag är för svårt kulturell för det.
Ja, det är ingen Douglas.
Exakt.
Nej, men alltså framförallt så vet jag ju att jag har liksom ingen lång historia av skjutarspel. Varken liksom Bioshock Infinite eller något annat liksom första persons skjutarspel som jag har faktiskt tagit mig an har ju varit jättebra i just den genren till exempel. Så det har ju liksom inte varit ett sånt spel som man har övat på direkt. Så jag gick ju med för att spela det här spelet endast på grund av stämningen. Ni verkade ha fantastiskt när ni satt och spelade Black Ops 6. Så jag kände bara att men, det finns på Game Pass. Vad har jag att förlora? Och sen så till slut så var jag typ den enda som satt kvar och spelade det själv.
Oj!
Jag vet att det låter jättedramatiskt, men alltså... alla var ju så himla mycket bättre än vad jag var. Så när folk liksom hade gått i mål på sina maxprestige och liksom så hade jag fortfarande en bit kvar, så jag fortsatte spela. Jag vet när vi skaffade hund i fjol så var det ett himla skönt spel att liksom bara rensa hjärnan i, mer eller mindre. För att hon tog upp mycket liksom kognitivt utrymme och emotionellt utrymme också för den delen, för att det var liksom en väldigt intensiv tid. Och jag kommer ihåg att jag gick ut väldigt långa promenader med henne på morgonen för att liksom slå ur henne lite energi så att hon skulle sova några timmar. Och då satt jag och spelade ganska så mycket Call of Duty Black Ops 6 fortfarande. Men vi hade fantastiska tider med det spelet. Ett stort gäng och det var väldigt länge som väldigt många spelade tillsammans. Så det var jätteroligt.
Mm. Men det var även länge sedan liksom för... Alltså senast vi var så många som satt och spelade samma multiplayer-spel. Det var typ Halo Reach.
Men alltså kväll efter kväll också. Det var otroligt.
Mm. Sånt händer ju inte idag.
Nej
men jag tyckte det var liksom så himla roligt också att i kombination med hur kul vi hade tillsammans så fick jag liksom också och så bli bättre och känna liksom att jag utvecklades som spelare.
Mm. Det var faktiskt kul att se din utveckling. För att det gick från att liksom första liksom kvällarna när du typ satt och gömde dig i en buske och råkade döda någon för att du blev rädd när någon sprang förbi, till att du liksom bara tog fram kniven och sprang och jagade folk liksom genom typ byggnader och hoppade ner från våning. Alltså det var liksom helt sjukt att se. Det var kul.
Jag tror faktiskt att jag skrek rakt ut när jag råkade döda någon.
Ja, så bara, ja. Så det är väldigt bra.
Men dog jag typ direkt efter.
Ja, Oliver.
Ja. Här. Ja, jag var osäker först. För att det stod mellan... För att grejen som usually not my thing, det är ju turn-based combat. Så... Jag tänkte länge sätta Yakuza Like a Dragon här. Men jag tror att Knights of the Old Republic predatade lite.
Det är tekniskt sett inte turn-based. Det är real-time with pause.
Alltså... Sån jävla oskuld. På alla sätt som det betyder något. Alltså, jag vet inte vad... Jag tänker inte säga real-time with pause tärningsbaserat. Det är inte liksom att jag tycker
men
på...
Men spelet stannar inte bara för att du inte ger kommandon.
Nej, det gör det inte.
Nej. Men i alla fall, jag ska inte...
Men ja. Jag vet Adam, okej. Okay. Det är inte...
Sitt favorit Star Trek.
Turn-based Star Trek. Men det är också så här, för att det är Star Wars och det är definitivt min grej, så det känns det är ju bara i avseendet då liksom att det inte är ett actionspel och att det är liksom ett mer brainy rollspel, så här, verkligen old school rollspel, vilket verkligen inte är min grej. Rollspel har ju blivit mycket mer, det är ganska ovanligt med den actiongenren är verkligen liksom smittat rollspelsgenren. Så rollspel idag är ju i princip allt. Allt är ett rollspel idag. För att alla genrer har liksom fått sina rollspelselement. Men jag på den tiden liksom så var det var verkligen, alltså jag tror att Mass Effect var ju typ det första liksom rollspelet som jag verkligen gav en ordentlig chans. Pokémon räknas det.
Ja, det är definitivt ett typ ett rollspel. Ja.
Det är definitivt ett rollspel. Håll i hatten nu, Adam.
Det finns inga skill trees.
Och det är turordningsbaserat.
Ja, precis. När jag spelade Pokémon så hade jag lärt mig att hata turn-based combat. För att jag var en dum unge som glufsade i mig vilket skräp som helst. Men ja, så det blir nog Knights of the Republic helt enkelt, för att det inte är ett actionspel utan det är ett mer traditionellt rollspel.
Spelar du tvåan?
Ja.
Var nyfiken.
Kom inte ihåg ett skit av det. Jo, jag kommer ihåg i princip hela första Knights of the Republic.
Vad heter första planeten i ettan?
Var någon som kille, Adam?
Precis, nöm tre Iron Maiden låta. Den hette Taris, nej.
Okej, du får en guldstjärna för en gångs skull.
Taris
var det, ja.
Taris, ja.
Och vad hände med planeten? Sen,
den sprängdes.
Av?
Av de här skurkarna.
Och vad heter skurken?
Darth Malak.
Okej då, du får en till guldstjärna.
Ja, och tvåan är verkligen, det är bara en enda röra det spelet. Jag kommer ihåg någon gammal blind kärring, men jag vet inte vad hon heter. Kreia. Jo, okej, vi kommer ju, visst. Men jag kommer inte, ja nej. Tvåan är ett...
Darth Kreia, men okej, nu fortsätter vi.
Tvåan är ett sånt underlägset spel jämfört med ettan, så att... Ja. Nästa kategori.
Ja, så när stänger du av hjärnan när du spelar?
Vilket spel spelar du för att stänga av din hjärna?
Ja, exakt. Mer åt det hållet. För min hjärna är aldrig påslagen. Jag vänder mig till strategin när jag stänger av min hjärna, för att det är där jag mår som bäst. Så att jag funderade...
Vadå? Gillar inte du sprint i Halo heller?
Jag vet inte vad jag har för åsikt där egentligen. Halo är kul.
Apropå det, bara det. Adam använde sprint i Halo Campaign Evolved också.
Oj.
Ja, på Legendary, så jag kan springa ifrån vissa fighter.
Det skvallrade han för mig när vi körde igång. Så.
Förlåt, nu hijackade jag helt. Ja. Fortsätt, Douglas. Jag ville bara pika Adam.
Men jag skulle nog säga att det finns två spel som jag spelat mest typ i livet utöver World of Warcraft då. Och det är antingen Civilization 6 som jag hade som coronaspel framförallt, och njuter väldigt mycket av att se synergierna falla på plats. Men det jag spelar dagligen och har gjort ända sedan betan, det är fortfarande Hearthstone. Så att det är nog det jag skulle ändå säga, att det är där jag stänger av min hjärna när jag spelar. Vilket är lite motsägelsefullt, för att det är liksom, du spelar matcher mot andra spelare i ett kortspel. Matcherna är mellan 15...
Jag skulle precis säga det.
Ja, 15 till 20.
Civilization, det känns... Civilization, det ser inte ut som ett hjärndött spel. Liksom.
Nej. Vet man sina taktiker där ganska lätt.
Ja, och det är framförallt man spelat väldigt mycket. Och i Hearthstone handlar det om att känna till sina lekar och liksom fatta vilka kort man ska vänta på och så vidare. Så att det är lite mer så här att det får min hjärna att slappna av. Det är ungefär så jag tolkar liksom den här kategorin. Mm. Och Hearthstone kan jag så bra liksom, utan och innan. Jag spelade till frukost varenda dag och har gjort det. Och sen betan, vilket var liksom över 10 år sedan. Så att det är ett spel jag alltid faller tillbaka på. Det är liksom min trygghet i livet någonstans. Liksom. Jag gör mina dailies och sen är jag nöjd för dagen. Har inte lagt en krona, men kan ändå hänga med i alla liksom, expansioner. Så att Hearthstone, det är mitt spel som jag mår bra av.
Mm. Nice.
Yes.
Jag har också valt ett spel man kan spela på mobilen. Och jag har varit med lite med så här typ att vad är det jag gör typ när jag försöker liksom få tiden att gå mer eller mindre så här typ att jag behöver inte engagera hjärnan så himla mycket när jag spelar så jag kan bara liksom bara köra igång och det är Threes. Som egentligen går ut på att man ska matcha siffror med varandra så du liksom börjar med om en 3 år och sen så har du en bricka på 1 och 2 som är olika färger. Så man kan, de två kan man matcha med varandra och sen så matchar du 3 med varandra. Och så blir 3-1 blir 9 och då kan du matcha 9 till varandra.
Jag ska slappna av hjärnan. Hur gör matteproblem?
Det är
så svårt.
Alltså man behöver liksom inte räkna ihop det. Alltså det finns ju en kopia av det här spelet som heter 2048. Mm. Som jag laddade ner och spelade väldigt mycket under en period och hade det nästan som ett sätt att vagga mig själv till sömns. Så varje kväll när jag skulle gå och lägga mig så spelade jag det. Och sen så märkte man så, nu börjar jag liksom klippa med ögonen. Då är jag liksom precis i slutet på den här omgången, jag spelar klart, ser till att alarmet är satt och sen bara däckar. Alltså det var verkligen så himla skönt sätt att bara så här låta hjärnan så successivt gå ner för en backe och in i sömnen.
Men det här är liksom det perfekta typ så här resespelet. Så här man är typ, man behöver så här vänta på tåg eller man liksom kanske inte har tillgång till internet och man vill liksom sitta och göra någonting. Så att då är liksom Freeze perfekt för det.
Jag spelade det här 2048 också, apropå det du sa med resespel.
Mm.
På väg hem från Japan.
Mm.
Jag hade jättesvårt att sova både dit och tillbaka på planet. Vilket är jätteirriterande för att jag kan sova typ överallt i vanliga fall. Mm. Jag hade jättesvårt att sova. Och då satt jag och spelade det jättemycket medan jag lyssnade på ljudbok. Det var också skönt. Mm. Förlåt Jimmy.
Sen så ska man ska köpa Threes och så ska man inte spela 2048 för att de utvecklarna i princip snodde Threes. Exakt. Och så satte de ads på det. Medan han som gjorde Threes var så att han vill inte göra något skit så det kostar typ 9 spänn eller någonting sånt.
Men jag visste till mitt försvar inte det när jag började spela det på väg hem från Japan.
Nej, men det är så här PSA för de som lyssnar. Så köp Threes för den billiga pengen det kostar.
Glöm namnet
och
på det jag sa.
Och spela inte 2048 för de är leeches.
Nu sa du det ändå.
Ja, men, ja, precis.
Jag har också spelat mycket Threes och kan stötta detta meddelande.
Jag trodde du skulle säga 2048.
Typiskt Douglas. Adam.
Ja, jag tog The Last of Us Part 2 för att det enda sättet att uppskatta det spelet är att stänga av hjärnan. Ja.
Du var alla
vad roligt.
Alltså.
Nej,
det är ditt genuina svar. Du har inte liksom tagit ett riktigt svar.
Jag har suttit och funderat på det, men problemet är att det är inte många spel jag startar bara för att stänga av hjärnan. Däremot, jag kan starta The Last of Us Part 2 bara för att gå Psycho Rambo och döda folk.
Anledningen till att du inte gillar The Last of Us 2 är för att du inte har kört det med hjärnan påslagen. Jag kommer ihåg, när du var hemma hos mig när vi satt och pillade på de här gridsen och du bara, jag ska sätta The Last of Us 2 där för att det ska reta dig. Och jag bara, ja, väst. Och så gjorde du det. Och så du har inte här är det riktiga svaret.
Alltså, jag satt och tänkte länge. Och det är det närmsta jag kommer, om vi ska ha ett seriöst svar, det är typ Monument Valley på telefonen. För det är jättemysigt att göra de här små pusslen när man vrider på bitar av banan och sånt och så leder de här små gubbarna till slutet och sånt. Det är nog det närmsta.
Det är väl ett jättebra seriöst svar, Adam.
Fast inte lika roligt.
Ingen shame på
Adams lista. Du är så jävla rolig, Adam.
Ingen shame på Adams lista när vi har Douglas med oss.
Exakt, det är liksom, bara bildet. Fan.
Nej, jag ska vara snäll.
Ingen fara.
Men jag måste ju reta upp folk som lyssnar också. Jag får inte glömma bort att jag är skurken i vår podd.
Mm-hmm. Amanda.
Försökte du hoppa över mig igen?
Nej, det försökte jag faktiskt inte göra.
Okej.
Okay. Men du får gärna säga vad du har valt.
Ja, det tänker jag göra. Mm. Faktiskt. Ja. Nej, men alltså, om vi säger så här. Amanda 12 till 16 år hade definitivt sagt The Sims 2 på det här. Men under den perioden så var det typ allt jag spelade. Nästan.
Det hade varit alla kategorier plus. Hade varit Sims.
Precis. Amanda 30 plus säger Balatro. Och det är ju ingen överraskning direkt. Men jag har ju flera hundra timmar i det här. Och det är lite samma sak där att det är ju naturligtvis ett strategispel och det handlar liksom väldigt mycket om att hitta rätt synergier och att verkligen få det att klaffa för att få höga poäng. Och det krävs ju liksom sin hjärnkapacitet och sin eftertänksamhet för det. Men man kommer ofta till en punkt med den sortens spel, om man spelar dem så mycket, att det liksom blir en frigörelse och en avslappning och en trygghet. Det blir liksom ett snuttespelande. Och det är väl egentligen det som gör att man kan slappna av så mycket. Det är lite som när man har en sådär riktigt god vän som inte tar energi av en. När man är en väldigt introvert person. Man bara kan umgås utan att liksom känna att man är helt dränerad. Det är liksom anspråkslöst. Det är en trygghet.
Bra val.
Mm, men det är faktiskt, Balatro är ett fantastiskt spel. Oliver?
Ja, här satte jag Tetris Effect.
Också för
det var under, liksom, under en period där jag så här, det mest så här, mentalt dränerande jobb jag någonsin haft var när jag var kundtjänst för parabol-tv-företag. Och liksom man satt och svarade telefon och pratade med arga människor hela dagarna. Så då brukade jag komma hem på kvällen och så sätta på Tetris Effect. Och bara, alltså det är verkligen, man hamnar i trans typ. Liksom att man liksom, jag tänker inte på placeringen, jag bara gör. Liksom mina fingrar. Jag tar in informationen i mina ögonglober. Och så bara blir det en signal, pang, och sen så liksom sätter jag den perfekta Tetris. Och hekadontris, eller vad fan det kallas. Det bara går som på... Det är verkligen det närmaste jag har kommit till att liksom bara... Ja, men verkligen, alltså jag hade kunnat vara typ i koma och göra detta nästan. Jag bara sitter och dreglar liksom och får high scores. Och det är roligt för att när jag började spela det spelet så var det verkligen så. Då fick jag verkligen anstränga mig för jag var inte bra på Tetris liksom. Men man kommer till en nivå liksom att shit, där är det är som ett sjätte sinne jag har Tetris. Och det påverkar också hur man... Jag läste någon bok i samma veva som detta. Det var liksom att min hjärna ville knyckla ihop bokstäverna till att bli Tetris-mönster. Det var jättekonstigt. Liksom. När jag slöt ögonen så såg jag Tetris framför mig.
Vet du vad det kallas?
Nej.
Tetris-effekt.
Ja. Ah. Nice.
Det var en grej när Tetris blev stort, att folk liksom, du vet, också gick ut liksom i verkliga världen då, och började liksom placera ut liksom block mellan hus och sådana grejer. Liksom att man tänker, man ser Tetrominos liksom överallt.
Mm. Ja, det men det är definitivt en riktig effekt. Jag var nära på att sätta Insomniac Spider-Man här. Bara för att det var också ett spel som jag bara botade upp det och bara svingade runt i typ två timmar. Bara svingade. Och lyssnade på en podcast eller någonting. Men ja.
Spider-Man också nice. Vi såg ju nya Spider-Man-filmen förra veckan. Och jag bara satt i bio och tänkte sig efter typ första inledningstiden, jag bara, fan, jag älskar Spider-Man, alltså vilken jävla hjälp. Jag verkligen kände så här. Och sen så precis i filmen då så är det någon som säger, I love you Spider-Man, och alla skrattar, man bara, det var jag.
Ja, nej, jag avgudar Spider-Man. Ja, fan, det är... Och den filmen var så jävla bra.
Den alltså, var faktiskt jätte... Jag tror nog att det är den... Jag skulle nog säga att det är den bästa Tom Holland Spider-Man-filmen faktiskt.
Jag tror också det.
Man får ge tror det lite tid igen, men alltså den ja. Var riktigt, riktigt bra alltså.
Och jag vid det här laget kan jag också...
Way Home också.
Det är den jag tycker är sämst av hans film. Men den är också bra. Alltså alla de är bra. Men jag tycker att med Brand New Day så liksom han verkligen... Ja, han har gjort det till sin egen nu. Så nu kan jag liksom också säga liksom att Tom Holland är den bästa som har spelat Spider-Man. Han har varit Spider-Man i över 10 år nu.
Det är sjukt.
Ja. Men ja.
Så vilket spel är bäst med vänner, Douglas?
Det bästa spelet med vänner, det är såklart Rockband. Och egentligen kan man väl lyfta in alla liksom musikspel. Men jag valde just Rockband 1 då, för att det var ett spel som jag fick i 18-års present. Och jag kommer ihåg det så väl, hur den stora lådan stod där nere liksom, och så här, wow, har jag fått Rockband? Liksom, så här. Det var en grej. Har slitit ut 4 pedaler tror jag, 1 helt trumset. Jag tror jag har liksom spelat sönder i alla fall 2 gitarrer liksom genom åren. Så där. Så att, men jag har några instrument kvar som fortfarande funkar. Och tar faktiskt fortfarande fram mitt 360 och botar upp. Nu är det mer Rockband 2 för att ha lite fler låtar där. Ja, det där är den bästa gitarren som Oliver håller upp. Gitarrer 2-gitarren.
Det är den, enda, ja, den vita Explorer-gitarren. Den är typ den enda som fortfarande håller.
Den är klickig och härlig och den är kanon. Men som spelsätt så tycker jag att Rockband är det bästa. Jag gillar hur noderna ser ut. Jag gillar hur, liksom, hur allting är upplagt. Att det är mindre liksom, cartoony som Guitar Hero var. Utan lite mer... Det känns lite mer... Liksom,
estetiskt är det ju helt överlägset Guitar Hero.
Ja, men
älskar hur Rockband ser ut.
Ja, och det kanske är lite liksom tråkigare så här upplägg. Jag vet inte hur man ska förklara riktigt, men för mig så var det verkligen som handen i handsken. Det var kul att ha ett band och liksom ändra liksom, eller köpa nya kläder till sina karaktärer och bara se bandet växa fram och åka på turné med det så där. Så att Rockband var kanon. Folk kom liksom hem till mig för att spela det, för att det var inte så många som hade det just då. Minns jag liksom kollade på YouTube
innan
jag ens hade fått spelet och bara så, wow, det ser fantastiskt ut. Bara så jag såg andra spela genom låtarna. Så att, nej, Rockband är...
Yeah.
Ja, jag lärde mig liksom på riktigt att spela trummor på riktigt genom Rockband. Sen gitarr och sånt har jag kunnat spela sedan tidigare. Men det gav mig bara en ytterligare kärlek till musiken. Och drömmer än idag om att någon gång kanske ha ett eget rockband och få göra det på riktigt. Men ja. Bra spel med andra.
Jag kan vara med på gurka.
Gärna.
Vi sprang hem så här på lunchrasterna hem till mig och spelade Rockband på gymnasiet. För att jag bodde bara liksom över gatan från skolan. Men fan, Douglas, typ knappt ett enda clownsvar från dig den här veckan. du har frågor.
jag är inte så grund som man tror.
Jag bara skojar.
Ja, lilla indie-spelet Rockband.
Yeah. Harmonix, bästa utvecklarna kring musikspel liksom, såklart.
Verkligen skitbra val. Alltså, jag älskar Rockband. Det är liksom, jag kommer aldrig kunna överge Xbox helt och hållet för att jag liksom all DLC till Rockband där.
Och jag letar inte dagligen, men jag vill så gärna bara få tag på allt. Alltså alla spel, alla så här, så att man bara kan ha hela katalogen. Det är svårt att hitta, men ja, om någon vet något, ge mig tips och så kommer jag köpa rubb och stubb.
Blir du skimmad eller något?
Ja.
No. Mailen bara väljer in och bara Douglas, han bara pungar ut. Ja. Även om man inte får något.
100%.
Ja, mitt val är egentligen inte speciellt kontroversiellt direkt, utan det är Super Smash Bros. Ultimate. Och då hade du kunnat egentligen sätta vilket Super Smash här som helst. För att det är så att visst, jag hade kunnat sätta Mario Kart här. Jag hade Left 4 Dead här från första början. Men som jag sagt, Smash är nog ett sånt spel där jag inte spelar själv alls. Liksom, jag ska inte gå och starta Smash och sitta och spela det nu. Liksom, för att det, och inte online heller. Utan det, liksom, det kräver alla rumpor i samma soffa. Och så kör man. Och vem som helst kan spela Smash. liksom, det spelar ingen roll hur van du är vid liksom spel eller sådana grejer. Du kan liksom, eftersom Nintendo har de här också typ mer partyinriktade grejerna, att du kan ha grejer på det liksom, du kan få tag i en pokéboll och kasta den, och du kan få ut folk. Du behöver inte köra med stock, du kan köra på tid, så att även om folk slår ut dig så behöver du inte sluta spela. Så det är bara så jäkla kul. Och sen att också när man lyckas med det här med att du har så jävla många olika karaktärer från hela, liksom, inte bara Nintendo-historia utan från spelhistoria rent generellt, och allt bara passar. Det är liksom, nej, ett helt fantastiskt bra partyspel liksom, som man ska köra med när man är fyra stycken.
Jättekul när man gör slutspelsträd och sånt där också, tycker jag. När man kör en mot en och liksom blir lottad mot varandra och så vidare. Det tycker jag är svinkul.
Vi känner ju liksom Martin då, som typ tävlar i Smash. Så att vi kan ju aldrig riktigt, ja, kanske Oliver kan ge honom en match, men liksom vi andra, vi är inte
riktigt.
Även om Amanda slog ut honom senast vi körde faktiskt. Men då körde
två
vi också,
gånger.
Men då vi körde också med grejer på. Det var det som var så jävla roligt. Martin fick tag i Final Smash-bollen och han är Pikachu. Och han trycker igång den och vi bara, nu är det kört Amanda, och Pikachu bara rusar ut ur bild och får ett självmord.
Jag råkade hoppa.
För att du hoppade precis i rätt tillfälle. Så att, nej, nej, men det är så jävla kul. Det är så jävla
eller
kul.
Råkade hoppa, gjorde jag inte, men jag råkade hoppa perfekt tajmat.
Mm. Eller vår kompis Sebastian som bara älskar att plocka upp alla grejer och liksom få tag i allting hela tiden. Det är liksom matchen går hans väg hela tiden, och när jag äntligen lyckades få upp en pokéboll och kasta den mot honom, då fångar han den i luften och tar den själv. Det är liksom bara så här, what the fuck? Nej, men Smash är helt fantastiskt. Det är liksom, vilken grej. Och ingen annan har lyckats med det.
Verkligen, bra val.
Adam?
Ja.
Jag funderade ett tag, och så funderade jag lite till, och sen bara, jag hade jävligt kul i Marathon. Jag hade jävligt kul att spela PvP mer i Marathon. Så ja, jag valde Marathon.
Det är jävligt
kul. Ja, men det, bra val. Men nej, jag ska inte hijacka din. För att, jag vill bara säga, för att när vi pratade om det, vi satt ju här bredvid varandra när vi gjorde gridsen. Och när vi kom till den, för att då hade man redan valt bästa multiplayer. Och den är liksom typ samma kategori nästan. Och jag sa till er bara, det enda jag kan komma på i Marathon. liksom. Det var inte det jag valde i slutändan, men ja, det.
Nej, jag spelade ju liksom Guitar Hero med klasskompisar, och jag spelade Halo 2 med lillebror, och han gnällde hela tiden när jag sköt honom. Och så vidare, men det var någonting med Marathon när vi spelade som mest som jag liksom bara, damn, det här är kul att spela med ett lag och kommunicera och ha ihjäl folk.
Absolut.
Mm.
Testade någon singleplayer-grejen på Marathon?
Nej, för jag ville, det var ju PvE. Jag väntade på att spela med er, men ingen av er sa hej.
Det får vi göra.
Mm.
Är det uppe fortfarande?
Jag vet att de förlängde det, men jag vet inte hur länge de förlängde det. Jag tror det fortfarande. Jag får kolla det.
Ja, vi får ta någon kväll och testa.
Mm.
Ja, men bra val. Amanda?
Sa jag...
Ja.
Det var inget. Fortsätt.
Okej. Okay. Men alltså, jag håller med Jimmy här att man hade kunnat sätta nästan vilket Super Smash Bros. Som helst i den här kategorin. Nästan, ska tilläggas. Men jag kände att det var svårt att förbese Melee, och sen så hade jag råkat se att Jimmy valde Ultimate också, och då kändes det som att det var spikat. För att Melee var det första Smash som jag spelade. Jag spelade väldigt mycket på en lånad GameCube, och det var liksom väldigt intensiva matcher. Det var väldigt mycket spelande under en hel sommar, och det var jätteroligt verkligen. Och sen blev det liksom en hel del spelande med kompisar efter det, och det kändes liksom som att spelade själv, alltså det hade sina stunder absolut liksom när man gjorde vissa utmaningar, men det har ändå någonting att sitta flera stycken och liksom skrika på varandra i en soffa på det där sättet som bara Smash väcker känslor, eller vad man ska säga. Jag minns när jag hade flyttat liksom in i en liten etta som var i ett skyddsrum. Det märker ju att jag är en historieberättare här. Men jag började spela Brawl lite. Och jag tyckte inte alls att det var speciellt roligt. Liksom. Och det var inte lika bra som Melee heller. Jag körde på 3DS det spelet. Och visst, det var roligt, men det var inte heller samma sak. Och sen 2015 så åkte jag på Retroresan för första gången. Retroresan Meetup. Och det första som händer när jag och min kompis, eller vår kompis Peter, kommer in, det är att det är ett gäng som sitter och spelar Wii U-versionen av Super Smash Bros. Och jag är lite nervös och rädd, för jag har aldrig träffat majoriteten av de här människorna förut, och det är jättemånga nya ansikten, och så jag som är liksom 23 år gammal, introvert och lite, jag vet inte, allmänt livrädd för den här situationen. Och det är någon som bara räcker fram en kontroll och säger, vill du vara med? Och det var liksom bara en sån öppning in i den vänskapen tidigt, den vistelsen. Det var fantastiskt roligt, verkligen. Älskar Smash.
Mm. Också bra val. Oliver?
Mm. Ja, jag blir kort, snabb och kortvarig, för att jag har Left 4 Dead här. Och jag har inte så mycket att lägga till som inte du sa redan. Bara underbart spel. Jag tror att jag visste att jag ville ha på de här två, liksom multiplayer och best with friends, så vill jag ha typ Titanfall och Left 4 Dead. Jag tror att Left 4 Dead är ju definitivt det av de två spelen det som är liksom mest, att man behöver verkligen vara liksom ett lag för att få ut det mesta av det spelet. Jag kom, första gången jag spelade det så spelade jag det själv. Jag visste att det här är Valve. Jag gillar zombies. Blablabla, testade det. Och jag bara, det här gör inte så mycket för mig. Det finns ingen worldbuilding. Eller ja, det är lite reductive, men det var liksom, det fanns ingen story. Jag bara går igenom de här banorna och skjuter zombies. Och det är liksom mer arkadigt. Och det var inte vad jag ville ha som en ensam spelare. Utan det var först när jag liksom faktiskt fick spela det med liksom tre andra. Och bara kände, och särskilt när man drog upp det på expert och hur mycket stakesen höjdes direkt liksom. Det blev en direkt en liksom all-timer favorit. Tänker ofta på det spelet. Och blir ledsen för att livet pikade då.
Vi borde återgå till det för det någon kväll och spela.
Det finns inget som hindrar oss.
Nej, vi pratade om det när vi skulle spela Back 4 Blood. Och så bara sa, vi borde ta upp Left 4 Dead. Och sen så rann det ut i sanden, så vi borde bara ta upp Left 4 Dead.
Back 4 Blood.
Jag har det installerat.
Jag har ju 360-versionen.
Så Adam kan inte vara med.
Nej.
Men vi har, jag köpte dem digitalt också, så jag har dem både digitalt och på skiva på Xbox.
Samma.
Borde köpa dem på Steam också, bara så att man har dem egentligen. Ja, men kul. Vilket är det bästa retrospelet, Douglas?
Ja, som yngling i den här gruppen så hör väl inte riktigt den här Commodore slash Dreamcast.
Ursäkta mig, frun. Får du lugna dig?
Jag är 13 år gammal. Och jättedålig smak överlag. Nej, men min första liksom entré liksom på
alltså konsol. Om du säger Halo 3 eller något sånt där här nu, så åker du ut i podden. Jag lovar.
Assassin's Creed 1. Jättebra retro. Nej, såklart inte. Jag ägde inget Nintendo 64, men jag hade grannar som ägde det och fick komma hem typ till dem varje onsdag eller något och spela en timme. Weird deal när jag kollade tillbaka på det så här efterhand, men det var härligt för mig. Och jag är en sån här som alltid har älskat öppna världar och liksom utforskande. Det tycker jag är jätteviktigt i ett spel fortfarande. Det är det som gör spel unikt. Det finns liksom inget annat medel du får göra det. Så att här satt jag ändå Super Mario 64 som var liksom min entré in i den öppna världen, i liksom det här magiska att gå in genom en dörr, en portal och bara transporteras till ett annat ställe. Jag tyckte det var superhäftigt med hur man hoppar in i tavlor och bara liksom allt såg olika ut på olika ställen. Alla hattar man kunde låsa upp, de här hemligheterna med att kolla upp i taket, och så kunde man lära sig att flyga. Det var liksom många sådana där små grejer som man ändå burit med sig genom livet och kan titta tillbaka till och sådär. Och det är ändå ett spel som, alltså ja, kameran är ju vad den är, men det håller ändå fortfarande. Det är kul att kolla, väldigt kul att kolla speedruns på just Mario 64 och sådär, att det liksom, det engagerar fortfarande. Så att jag tycker det är ändå ett retrospel som absolut har sina brister, men ändå lyckas upprätthålla någon form av värdighet. Och har lagt grund såklart för mycket av hur resten av spelvärlden kommer att formas. Så Super Mario 64 för hur viktigt det har varit för världen, men också för mig.
Men när man säger att det har sina brister i spelet, men jämför det med andra 3D-plattformare från den tiden, då får du se på brister.
Yep.
Men jag tyckte det var svin.
Det är inte åldrat bra.
Nej. Jag tyckte det var svincoolt att liksom banorna var att man hoppar in i tavlor. Mm. Och den lilla effekten, du vet, den wobblade när man, jag var fan, det här är framtiden, ja. Fan.
Ja, men det är också här, liksom, det är ett barns fantasi, känns som. Liksom att det är klart man har funderat på att man kan hoppa in i en tavla. Liksom att se hela världen liksom där som det gömmer sig bakom.
Ja.
Men du och jag, Oliver, vi följde ju en kille när han skulle försöka slå världsrekord i Super Mario 64.
Mm. Det var roligt.
Jag kommer ihåg vad han heter nu, men det är typ 15 år sedan.
Nej.
I princip. Men,
man hade här, streamen på typ dygnet runt.
Ja, jag tror han slog det typ på så här nyårsafton, och kan vara typ 2012 eller någonting sånt. Men det var alltid så här, varenda gång han fick lov att starta om så var det this is the run, liksom.
This is the run, den här gången kommer rekordet.
Ja, och man lärde sig liksom att se också beroende på vart på banan han var liksom, och så bara okej, men nu är han liksom typ en sekund före man var förra gången liksom, nu ligger det bra.
Ja, precis.
Är så jävla fascinerande. Faktiskt.
Jag kan höra den liksom i när man väljer fil.
Yep.
När man väljer filen och bara blir alldeles varm i hjärtat.
Ja. Dra i Marios näsa. Det var kul.
Ja.
Ja. Hello.
Verkligen. Det här är också typ, jag tycker jag var en svår kategori, för att liksom för mig, i mitt huvud så är fortfarande så här, Nintendo 64 och neråt är liksom retro. Men egentligen så är det liksom så här, GameCube är också retro egentligen, PlayStation 2 är retro, Xbox är retro, 360 idag är också retro.
Liksom, nu får vi
där, Halo 3 ja, är snart hade, 20 år gammalt.
Ja, ja liksom, de hade den här konversationen och jag bara vad var det du ville få det till att typ Halo 2 var ett retrospel eller sån här skit?
Ja. Det är ett retrospel.
Nej, men nej.
För det är så här, typ,
Halo 1 är ett retrospel.
När jag liksom började spela typ GameCube, alltså för jag liksom kom ju in mer i spel när GameCube släpptes, för jag fick den liksom relativt tidigt, och då var ju liksom redan typ Nintendo 64 kändes redan då retro liksom. För att man är ung och dum. Och det var ju liksom inte
retro.
Och då är det inte många år sedan. Nu är det ju jättemånga år sedan liksom, så att egentligen, alltså Xbox One är uppåt är nytt kan man säga, och Xbox One börjar ju också nosa på att vara retro liksom.
Ja, men nu får vi fan ge er.
Ja, alltså det är sjukt.
Om den enda liksom kvalificeringen för att vara retro är ju gammalt det är, då är liksom all betydelse bara försvinner.
Nej, så, vadå?
Halo 1 är jättegammalt för det här laget, men du, alltså shooters är exakt likadana idag som när det kom.
Ja, plattformar är exakt likadana idag.
Som bara såhär, Super Meat Boy by default var liksom retro när det kom, eller? Samma. Vi ska inte
reda
så här. Om någon blir retro så är det åldern som har den största påverkan. Och jag tycker så här, att man brukar väl säga typ att det är 2 eller 3 generationer bort så får man ju klassen som retro. Men i alla fall, jag har inte varit nytänkande här och valt ett relativt nytt spel då, enligt våra mått mätt som retro. Nej. Men jag valde Super Mario World.
Tack och lov.
Men det var liksom svårt att liksom säga att jag hade ju bara kunnat typ välja Metroid Prime eller någonting sånt. Liksom. Men jag bara känner så här typ att när jag tänker på retrospel så tänker jag typ det är främst liksom typ 2D-spel på Super Nintendo och Nintendo och så vidare liksom. Och där är ju Super Mario World. Alltså det är liksom, man kan spela idag, det är precis lika bra nu som då. Det är liksom ett så jäkla bra plattformsspel. Och nu, jag och Amanda spelade igenom tidigare Super Mario-spelen liksom nu i början av sommaren och var liksom bara, fan vad kul det är. Liksom Super Mario Bros 3 liksom var hur bra som helst. Men jag håller liksom Super Mario World närmare hjärtat liksom. Så att, nej.
Undra om någon annan här också har ett Mario-spel på sin?
Nej, jag tror inte.
Amanda bara Super Mario Odyssey.
Ja, jo, men det är ju för fan över 10 år gammal snart. Det är också retro.
Ja, ja.
Retro-låt säger 10 år är retro-gränsen.
Men om man tänker... Jag tänker generationsmässigt får man nästan ta det så generationerna blir längre och längre. Så att liksom,
Uncharted 4 är 10 år gammalt. Det är retro, ja, men, det är jävligt retro.
360, PlayStation 3 och Wii räknas ju mer, skulle jag säga, retrospel idag.
Jag skulle säga alltså, det är fair game.
Jag gillar ju det här med regler på ett sätt. Liksom att saker är tydliga.
Men ni är full av skit.
Men alltså det är någonting när det gäller så här retrospel som jag kan ändå förstå vad Oliver känner. För att jag vet att det har väldigt mycket att göra med liksom hur lång tid det har gått. Men för mig är retro också väldigt mycket en känsla.
Ja.
Det låter jättefånigt ostiskt säkert, men det är väldigt svårt att liksom se på typ ett PlayStation 3-spel och tänka att det här är retro.
Och så spelar man typ Binary Domain och man bara, det är definitivt retro.
Så det känns liksom inte lika retro som ett 90-talsspel till exempel, eller ett 80-talsspel.
Nej, absolut.
Medans ett nytt spel kan kännas...
Men om man frågar en zoomer då, ber han att spela typ Half-Life 2, de bara, what the fuck är det här?
Men vad vet de?
Ja.
Så vad har du valt, Adam?
Mass
Effect.
Jag vill bara säga, Adam, om du hade satt min pappa framför Half-Life 2 så hade inte han kunnat gissa att det är över 20 år gammalt. Nej, han ser inte skillnad på det och Doom Eternal. Men du sa ju Zoomer. Just det, Zoomer är någonting annat.
Det är ingen Zoomer, Zoomer är ingen
just det. Jag tänkte Boomers. Okej, fortsätt.
Ja, nej. I alla fall. Jag tog faktiskt Metroid Prime för att provocera Oliver lite.
Nej, men fuck you! Alltså, så här kan vi inte ha det, Jimmy. Att liksom hela hans lista är bara här för att göra mig sur.
Metroid Prime är för fan lastgammalt liksom. Det är såklart, ja, att det ger det till.
Och det är fantastiskt. Det är fortfarande ett sjukt bra spel. Men det är från GameCube-eran. Det är ju antikt.
Sjukt gammalt.
Ja.
Alltså det är liksom så här typ att man skulle kunna fixa ett monument på det och folk skulle typ studera det på grund av det.
Jag var inte gråhårig när det släpptes.
Det är inte ens 25 år gammalt.
Det är över 20 år. Och alltså om 30 år in i tiden, Oliver kommer fortfarande väga kalla Metro Prime för retrospel.
Det är för snyggt för att vara retro.
Vadå, det är för snyggt? Fuck you. Metro Prime. Det är...
Ja, men det är ett svinbra spel.
Ja.
Så om vi accepterar att Metro Prime är retro, då är det förmodligen det bästa retrospelet genom alla tider. Vad fan? Då är Resident Evil 4 retro, ja, också.
Det är klart, ja, att det är klart som fan att det är retro.
Nej, jag accepterar inte
det. Det spelas inte som ett modernt spel, så det är retro.
Gears of War är också retro. GTA 4 som du hyllade till skyarna, definitivt retro.
Jag säger ju att retro är en känsla. Det är väldigt starka känslor.
Minst sagt.
Ja, okej. Okay. Amanda. Vad är ditt retrospel?
Oj.
Om inte Mario 3.
GTA 4.
Ja, faktiskt. Nej, men Oliver har naturligtvis rätt. Det är Super Mario Bros 3. Kan ju vara det äldsta spelet på den här listan. Från 1989, men det kom väl hit 90 tror jag, eller 91. Det är ju verkligen ett så otroligt spel på alla sätt och vis, och det tog liksom så mycket lärdomar av både ettan och tvåan, trots att jag, som jag tidigare nämnt, tycker att tvåan är liksom lite svårtuggat på sina håll, så finns det ändå vissa delar som man tog med sig som man fick att funka otroligt bra i Super Mario Bros. 3. Och det här är liksom en sån barndomskärlek till spel som aldrig egentligen har vissnat. Jag kommer ihåg liksom när man satt och blåste i kassett och dunkade lite på ovansidan av NES:en för att få den liksom att starta igång. Det är inte optimalt kan man väl säga, men det var härliga tider och som sagt, det fanns så himla mycket galenskap och kreativitet och härlighet liksom i det spelet i allmänhet. Och
bra musik.
Jag hade förmodligen kanske inte uppskattat det exakt lika mycket om jag hade spelat det som färsking idag. Om jag inte hade spelat alls, men när jag plockar upp det idag liksom jättemånga år senare så har jag fortfarande lika roligt. Det är verkligen otrolig underhållning.
Mm. Ja, bra spel. Mycket Mario. Super Mario Galaxy är ett retrospel.
Sluta genast.
Apropå ingenting. Ja, Oliver, vad har du själv valt?
Jag har valt Super Metroid.
Tycker du mer om Super Metroid än Metroid Prime alltså?
Nej. Men jag var ju tvungen att välja ett riktigt retrospel.
Du vet, Metroid Prime alltså, spelar inte mycket annorlunda än det.
Nej, men det är lite det. Alltså, Super Metroid liksom på något sätt satt... det var liksom... De skapade The Blueprint för liksom... Som alla Metroidvania-spel fortfarande är modellerade efter. Med väldigt lite innovation egentligen. Så... Och det är också ett sånt spel som fortfarande håller än idag. Det... Man ska helst köra fan heter det? Pärl och NTC. Vad kallas det?
NTC är den amerikanska.
Ja, det är det man ska spela så man får det i 60 hertz. Men alltså svinbra spel. Jag verkligen fick till liksom det universala liksom Metroid design tänket. Men det är ju det tredje spelet i serien så det finns ju två spel innan, men det var först här som man verkligen realiserade på något sätt. Så ja. Super Metroid.
Nice. Okej, Douglas. Nostalgiskt barndomsspel.
Mm. Återigen inne på strategispåret. Jag tror att jag kom dit ganska snabbt. Och framförallt alla de här isometriska spelen spelade jag väldigt mycket utav. Det fanns ju även mycket Lego-spel, Lego Racers och så vidare. Håller jag varmt om hjärtat. Men jag har satt Rollercoaster Tycoon på den här platsen. Som nog var liksom den första vägen in i den här Civilization-banan som sen kom att hända. Rollercoaster Tycoon 2.
Mysigt.
Respektabelt.
Ja, tvåan är ju bättre. Alltså, för det är ju ettan fast med mer liksom, innehåll. Men det första var ju min första liksom, kärlek till den här serien. Jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det är unikt. Det finns liksom inget spel som riktigt har gjort den grejen. Absolut. Har ju kommit andra liknande spel sen. Där man bygger liksom nöjesfält och sådär. Men jag tycker att alla de nästan tappar sin skärm när det varit i 3D. Det är inte alls liksom samma tillfredsställelse och sådär. Så att Rollercoaster Tycoon. Spelar mycket Zoo Tycoon också. Och även ett Sid Meier's Sim Golf. När man byggde golfbanor i samma liksom vinkel så att säga. Det var liksom spel som jag spelade mycket av. Och hade alltid väldigt kul med. Även med kompisar och sådär. Satt och byggde tillsammans och... Beridalbanor skickade iväg vagnarna så att det sprängdes så det var kul. Ja, bra spel.
För visst är det så att Rollercoaster Tycoon, det finns liksom ingen så här typ kampanj utan det är så här, du får liksom här ditt rutnät bygg.
Nej, du har en kampanj. Du har liksom en bana så ska du klara ett visst mål inom 2-3 år. Antingen ha visst antal besökare, tjänat ett visst antal pengar eller sådär. Men sen när du har klarat målet så kan du vara kvar på banan hur länge du vill.
Mm. Det stressen.
Det är därifrån det kommer.
När missnöjet börjar gå upp eller köerna blir upp.
Ja.
Ja, exakt. Då fick
det är
man,
därför jag alltid typ sitter i. Det är därför jag alltid gillar typ sin City-spel och sånt. För du fick liksom, här är din canvas. Nu får du liksom så här, bygg och lös liksom problemen i det. Istället för att så här, här har du ett uppdrag och sen ska du gå vidare och ska göra en massa grejer.
Men du kan ju också
sätta upp. Jag att trycka på jordbävningsknappen.
Ja, men...
Du kan ju också sätta upp.
Two-point-spelen gör det otroligt bra alltså.
Alltså vi spelar ju Two-point Campus, det spelar väldigt mycket. Men samtidigt så här, någonstans i mig så hade ju, och det finns ju ett creative läge där. Men det är liksom, de är inte byggda riktigt för att kunna sitta liksom i en evighet och göra det. Utan det är liksom, då är ju uppdragen.
Sen kan du,
det roligaste var ju att...
Jag vet inte om det kunde i ettan, men i alla fall i tvåan så kan du ju sätta upp custom scenarios också. Och då är jag rätt säker på att du kan få liksom typ så här, bara platt mark om du vill ha och inga mål. Utan du kan bara bygga exakt som du vill.
Roligaste i det spelet var ju att bara bygga berg-dalbanor som var en av dödsfällorna. Som slutade typ i ett stup. Ja. Man får alla såg alla bara, åh, där dog 30 pers. Nu får vi stänga ner.
Tvåan hade ju också ett riktigt bra tillägg. För då kunde du bygga berg-dalbanemodeller i ett annat verktyg. Och sen så kunde du liksom pasta in dem sen. Och spara dina egna designer och sådana där saker. Vilket gjorde det väldigt liksom tematiskående. Plus att de var också sponsrade eller hade samarbete med Six Flags. Alltså de här jättestora nöjesfälten som finns runt om i världen. Så de hade byggt upp Six Flags liksom i Rollercoaster Tycoon 2. Som du bara kunde hoppa in i och utforska och undersöka och sånt där. Och åka med liksom berg- och dalbanorna liksom från sidan. Det var jäkligt, jäkligt häftigt. Och ja, bara liksom så här, återigen fantasifullt och på något sätt. Nöjesfältet var ju the shit när man var liten. Och att få göra sin egen var ju... Det var bara kul, rakt igenom. Alltid karusellen först så man fick lite god musik i parken också.
Du har inte testat typ Planet Coaster och sånt då?
Jo, jag äger det och har prövat liksom. Men återigen, alltså redan på Rollercoaster Tycoon 3, då var det en annan utvecklare också. Men då var det liksom, det var så här, åh, får man åka med berg- och dalbana, gud vad coolt. Men det var liksom inte lika kul att bygga, det känns liksom sladdrigt. Man gillar de här, har du en ruta. Det är liksom begränsat. Det var, man kunde begränsa sig själv på ett skönare sätt. Och bygga snygga gångvägar lite här och var och sådär. Det var, ja, den där pixelstilen är liksom väldigt, väldigt trevlig.
Mm. Ja, men det ska komma ett spel som baseras på typ SimCity 3000, fast liksom nytt då. Men ska se ut liksom här isometriska vyn och pixel och grejer. Det ser jag väldigt mycket fram emot.
Jag håller med, för att
det är ju en viss grej det här med när det ser gammalt ut och man har liksom typ de begränsningarna som man hade då. Häftigt. Kul. Jag har valt ett riktigt skitspel. Jag har valt Sonic Adventure 2 Battle. Tycker absolut inte om det här spelet. Men det liksom ligger väldigt kärt i min liksom barndomsminne. För att ett, jag och min syrra, vi körde ofta så här city skatebana. Liksom, man åker typ den här, vad ska man säga, snowboard på asfalten. Liksom, kör om den banan om och om igen. Men anledningen till att jag valde det här spelet mest är för att jag och Robin visade och spelade Shao Garden. Liksom
såklart.
Oerhört mycket i det här spelet. Alltså verkligen fastna för det. Och typ, då har man så här liten så här Shao som ser ut som typ små... Vänta, typ rymdgubbar. Som man föder upp och så tävlar man med dem. Och så samlar man...
Vad för sorts gubbe?
Alltså de ser ut som så här små... Jag vet inte. Alltså jag hade någon chow som började likna mer en dinosaurie. Men det är inte alla som ser ut så. Alltså de är blå
och fula. Vad sa du? Rumpgubbe?
Det är inte rumpgubbe.
Vad sa du då?
Jag kommer inte ihåg vad jag sa. Men det var inte alltså,
rymdgubbe.
Rymdgubbe.
Rymdgubbe. De är blå och fula liksom. Och man kunde alltså, liksom föda upp...
Nästan samma
det var många... Det var många barns första liksom inspel på eugenics.
Ja, men typ lite så. Så att man samlar ju typ kristaller och sånt på de liksom vanliga banorna för att liksom då kunna uppgradera chausen och liksom få dem att bli ännu bättre. Och sen så typ kunde man försöka att man korsbefrukta dem och man behövde liksom fixa olika typer av scenarion för att man skulle kunna få de här typ legendariska chausen. Jag vet inte om vi lyckades riktigt, men... Det var superkul. Och jag tror inte att jag hade haft kul med det idag. Liksom att jag hade tyckt att det var så här skitkul att hoppa in i Shao Garden. Men jag hade ju önskat att liksom Sega någonstans utvecklade ett nytt liksom Shao Garden. Liksom efter dagens standard. Typ någon form av simulator liksom. Och verkligen ge hjärnet på det. Det har varit så jävla roligt.
Du borde ju spela Let's Build a Zoo där man korsar olika arter.
Jag gjorde ju det. När det kom. Jajamensan. Jag kom inte så långt i det. Men det var liksom, det var nästan för mycket kaos i det spelet.
Alltså jag ville ju jättegärna spela det, men det blev inte av någon anledning.
Nej, men jag fick väl ihop någon typ lejonhäst eller någonting sånt när liksom gick som galen. Men det, liksom,
lejonhäst,
men det var liksom, redan på första timmen så hade du liksom redan spårat. Och det var liksom, man hade ju knappt lära sig spelet innan det liksom bara ballade ur. Så att, nej, men så Sonic Adventure 2 Battle. Adam?
Jag har velat fram och tillbaka på den här. Det här är typ, det var först en... Det var ju liksom den enda dubbletten jag hade till att börja med. Då var det Prince of Persia The Sands of Time. För att jag kommer ihåg så väl när jag fick PS2-an där på julafton med det här spelet och så. Och jag spelade så mycket.
Men sen, vart var det liksom, du hade bara, Prince of Persia?
Jag hade Prince of Persia som biggest personal impact.
Just det.
Sen så har jag liksom bara, fan. Jag kommer ihåg, jag har massa minnen när jag spelade Rattler 2. Under min uppväxt och älskade de här live-action-sekvenserna och så vidare. Och jag bara... Ah, det är så många spel som jag liksom tänker tillbaka till som har fått, liksom, under min uppväxt. Men till slut så... Nu, i liksom sista sekunden, så fastnar jag för Halo Combat Evolved. För jag kommer ihåg liksom, när demonstrationerna poppade upp. Och varenda gång jag var i en butik och jag såg en Xbox-demonstration... Klart som fan att jag körde Silent Cartographer när jag fick chansen. Varenda gång jag såg en maskin.
Mm.
Jag, innan jag ens köpte spelet. För jag köpte inte Xboxen förrän typ. Det måste vara 2004 tror jag att jag till slut köpte original Xboxen. Med mina egna pengar. Och då... Och då liksom bara, jag kan ju hela den här banan utan till bara genom demonstrationerna. Och jag spelade det om igen och spelade co-op med lillebror och musiken. Och, alltså det är ju så fantastisk musik i det spelet. Och det är som, Halo. Det är nostalgi.
Mm.
Ja, och ett retrospel, Oliver.
Men håll käft.
Alltså man kan väl inte riktigt säga så att det kommer från min barndom och sen inte säga att det är retrospel. Liksom, du har ju praktiskt tagit ena benet i kistan. Så att det är ju... Amanda?
Ja, alltså jag velade lite fram och tillbaka här faktiskt. För att det är naturligtvis så att Pokémon Blå och Gul är spel som jag har spenderat så otroligt mycket tid med i mina ungdomsdagar, och det är ett spel som jag har älskat och dessutom återvänt till jättemycket och nästan alltid haft lika roligt. Men jag har svårt att sätta något annat än The Sims 2 här. Precis som jag sa tidigare så spelar jag ju nästan bara det under flera års tid, och det är liksom en period som inte egentligen bara är positiv, om vi säger så. Alltså det fanns ganska så många stunder som var väldigt kämpiga, och där var ju liksom The Sims 2 en tillflyktsort på ett sätt som gjorde liksom att när jag ser tillbaka på spelandet under den tiden så ser jag i stort sett nästan bara tillbaka på det med värme. Vilket är lite märkligt, liksom att det blir som att det maskerar det som var tufft. Det som var kämpigt, det som liksom på många sätt har format den. På ett inte bara positivt sätt, som sagt. Det känns som att jag är väldigt förutsägbar när det gäller mina kategorier, men The Sims 2 fick det bli.
Man ska ju vara sann mot sig själv också.
Ja, alltså jag hade ju nästan alla expansioner i stort sett också. Alltså jag fick ju spelet när jag var typ 12 då. Och sedan så var det ju några som jag fick av mina föräldrar, men jag köpte ju flera själv också. Underbart var det.
Oliver?
Jag är GoldenEye 007. Det var ju typ religion bland kidsen runt där Nintendo 64-tiden när det kom ut. Ingen fick vara oddjobb. Det var fusk. Ja.
Visst var det för att Odd Job var svårare att träffa, va?
Ja, för han var så kort. Han är typ dvärg. Han är jätteliten. Så att det var jätteknep. Alltså, alla ville vara Odd Job. För att det var liksom, ja, det var som att ha en overshield nästan.
Kunde alla vara Odd Job, eller var det bara en som kunde vara?
Nej. Jag tror man bara kunde vara... Det var därför man säger gentlemanna-regeln liksom, att ingen tar Odd Job, okej?
Men som sagt... Förlåt, fortsätt du.
Nej, fortsätt.
Nej, jag bara tänkte Nightfire till PS2, som också är ett riktigt spel. Den multiplayern, där kunde man spela Odd Job. Jag för man kunde ha hans hatt som ett vapen. Det var typ one-shot kill eller något sånt, om jag inte minns fel. Jag kan ha hittat på det i mitt egna huvud.
Hans hatt är ju, han slänger den hatten för att kapa av huvuden och statyer och grejer i Goldfinger. Så att det är en ganska mäktig hatt. Man kunde inte använda hatten i GoldenEye-spelet och det är ett spel, det har ju definitivt åldrats. Och jag hade roligt med att återbesöka det när det kom till så här, på Xbox och Nintendo Switch. Men det är ju definitivt, alltså till skillnad från Halo, där det verkligen var att okej, så här spelas shooters på konsol från och med nu. Det var ju, så var det inte med GoldenEye. Liksom.
Så det som styrde siktet med knappar är ju liksom helt insane.
Det gjorde man inte.
Det är inte de gula
knapparna. Strafade man. Du strafade med C-knapparna. Men för att kunna... Alltså, det var ju typ som Metroid Prime. Liksom, att du rörde dig fram, bak och liksom lutade dig med spaken. Och så sköt du liksom... Bara du sköt liksom in the general direction av fiender så magnetiserades liksom kulorna dit.
Ah, okej.
Okay. Och om du ville liksom... typ
som annorlunda då? Eller spelas Perfect Dark på något sätt?
Perfect Dark spelas typ samma sätt. Jag vet, Turok rörde du dig med C-knapparna och tiltade spaken för att sikta med. Men jag vet, med GoldenEye liksom, ifall du ville liksom sikta på något specifikt så fick du hålla inne R-knappen så man zoomade in liksom och så fick man... Ja, då kunde du inte röra dig längre, men då kunde du sikta ordentligt ifall du ville skjuta typ säkerhetskameror och sådana grejer. Men ja, alltså definitivt ett gammalt spel som har... det är inte som Super Mario World eller Super Metroid där de liksom funkar fort lika bra idag. Men definitivt ett nostalgiskt spel för mig. Liksom många dödsmatcher på Aztec och Temple då, de här coola banorna.
Ja, kul.
Är det sista kategorin nu?
Då har vi kommit fram till sista kategorin, som är ett spel som alla borde spela. Och vad har du valt där, Douglas?
No pressure, 4,5 timmar senare. Nej, men lite så svårt tycker jag det var att tolka just den här kategorin. För vi har ju redan pratat om spel som liksom... Alla spel är bra, förutom Shadow of the Colossus, som alla borde liksom bara ta tag i och någonstans ta sig igenom. Och så. Så att jag passar väl lite på i den här kategorin att tipsa om ett spel som jag tycker blev väldigt förbisett. För det här var mitt GOT i 2023. Så att jag vill bara egentligen tipsa folk om att kolla in Hi-Fi Rush. Det är ett jättebra spel som bygger på rytm och action. Med jättehärliga karaktärer. Det är precis lagom långt. Rolig combat att spela igenom. Det finns en berättelse som, man liksom, som engagerar. Och en grafisk profil som sticker ut. Så att, alltså, utöver alla spel som jag har pratat om tidigare. Liksom med The Witcher 3 och World of Warcraft. Och SnowRunner som jag tycker är förbesett och sådär. Så att Elden Ring inte minst. Kolla in Hi-Fi Rush också om ni får 10-15 timmar över. Jag lovar, ni kommer ha en väldigt, väldigt bra och kul stund med det. Liksom. Kräver väl en lite taktkänsla, men det är ganska snällt också ändå överlag. Så Ja, passa på att spela Hi-Fi Rush om du inte har gjort det. Jag lovar, du kommer inte vara missnöjd när du är klar med det.
Mm. Jag vill bara säga det att Shadow of the Colossus har högre Open Critic-snitt än något av dina spel på Fantasy Critic. Med råge.
Så kan det vara.
Ja, men bra med Hi-Fi Rush där. Det är faktiskt ett riktigt bra spel.
Ja, så jävla sur jag blev när de blir nedlagda, va?
Ja, men alltså herregud. Är det något som vi har lärt oss de senaste typ 15 åren, det är att Microsoft är fan inkompetenta. Alltså, jag är bara chockad över att jag liksom, för fan att man inte bara jump ship redan med Xbox One-skiten liksom. Ja, sak samma. Jag tyckte också den här kategorin var lite svår, för jag tänkte säga, men vad jag kunde liksom sätta fram för typ vem som helst. Liksom så att du spelar ju vanligt spel, så att, vad skulle det vara? För först har jag typ valt så här Minecraft. Jag bara, men alla borde spela Minecraft, det är så himla kul. Men sen så bara, men alltså,
det är en alla har spelat Minecraft.
När spel har sålt över 100 miljoner exemplar, då är liksom, jag tror inte många har spelat det.
Men jag tror jag fastnade liksom lite så att om du vanligtvis inte spelar så skulle du också kunna spela det här. Liksom. Men så tänkte jag så här, men Minecraft är liksom, det krävs en specifik typ av människa för att också tycka om Minecraft ordentligt. Liksom. Så jag valde faktiskt Night in the Woods, som är liksom egentligen ett äventyrsspel-ish. Liksom väldigt story-fokuserat, men liksom också har ganska så trevliga spelmoment som liksom inte egentligen kräver att du ska ha några större skills i det. Liksom. Du får liksom göra olika aktiviteter tillsammans med typ dina kompisar. Och det också innehåller liksom det här med att du får själv välja hur du vill spendera din tid i liksom den här världen. För det handlar ju om den här katten May då, som har varit ute på college, och hon kommer tillbaka till sin hemstad som är en ganska liten liksom småstad, och den har liksom gått ner sig ganska mycket. Och hon typ känner så här att men jag har ändrat mig jättemycket och staden är precis som vanligt. Och så liksom tar lite utgångspunkt i det också, att okej, hon har förutfattade meningar om det. Det är liksom, massa saker händer liksom. Och så får man välja liksom vilka av sina kompisar man ska spendera tid med och utveckla lite sina relationer med och sånt. Och det är liksom, jag tycker att det visar ganska bra på vad man kan göra med spel, liksom, både som ett interaktivt medium och ett berättelsedrivet medium. Och jag tycker verkligen att de borde ge det en chans. Det är ett toppenspel som liksom skulle kunna passa väldigt, väldigt många. Och jag tror att det är väldigt många som inte har spelat det heller. Men vill man ha liksom, för det går liksom igenom så här urbanisering, liksom vad händer med småstäderna, alla flyttar liksom till större städer, hur är det liksom att ha varit borta och komma hem, man har sina liksom förutfattade meningar, det liksom går igenom typ olika
sin egen identitet,
liksom, precis, klassamhälle, liksom arbetarklassens minskade liksom kraft i samhället, kan man säga. Så att det är ett otroligt bra spel. Adam.
Morrowind.
Det gav jag 5 minuter ungefär innan mina ögon bara ploppade ur skallen.
Det var för nytt.
Gjorde seppuku. Ja.
Morrowind är ett jättebra rollspel som folk borde ge en chans. Dels för att det är en fantastisk värld och bra story. Dels för att det lär folk att ha tålamod och också träna folks jävla läsförmåga. Så det är både nyttigt och bra. Det är ett spel som förtjänar mer kärlek än det mesta sloppet som Bethesda släpper nu för tiden.
Morrowind som edutainment.
Så Morrowind är sånt som liksom, okej, ge den chans i alla fall. Och jag till Oliver är hopplös. Jag har försökt muta honom med pengar. Och han bara...
Ja, vad du sa? Du sa att jag får 500 kronor om jag kommer till eftertexterna i det spelet.
Jag tror till och med det var mer. Det var typ en viss summa om du kommer viss längd. Och sen resterande när du klarat spelet.
Jag kommer inte ihåg. Men
en remake av Morrowind. Hade du liksom bävat inför en sådan då?
Om det är som om Oblivion-remaken så hade jag gråtit liksom av olycka. Liksom bara, nej, varför gör de så här mot mig? Men om det är liksom okej, det är en remake men vi behåller det liksom som det är. Vi fixar lite buggar och man behöver inte installera OpenMW för att det ska köras ordentligt och sådana saker. och inbyggt kontrollstöd och sånt, då är liksom okej, okay, fine, pilla bli, gör inte mer.
Mm. Jag fattar. Jag har varit sugen på att spota upp det på Xbox.
Det går också att köra bra på Steam-däcken nu. För det har du fått kontrollstöd. Du behöver bara ladda ner en viss Proton-version så installerar den OpenMW åt dig automatiskt.
Det kanske man skulle göra.
Mm.
Mm. Ja, som sagt, det finns hur många spel som helst. Amanda?
Här har jag valt Sayonara Wild Hearts. Det är ett sånt spel som jag gärna lyfter fram när möjlighet finns. Och i det här fallet så handlar det väldigt mycket om att Sayonara Wild Hearts är ett spel. Så om man frågar någon vad man tänker sig att ett spel är, så är det både det, som förmodligen de flesta skulle svara. Och det är också väldigt mycket som folk inte skulle svara. Det har ju liksom den här intensiteten som man ofta förväntar sig av ett spel. Liksom det är snabbt och det är snärtigt i många fall. Och det handlar ju väldigt mycket om att utnyttja sin liksom fingerkoordination och i det här fallet också sin taktkänsla. I och med att allting i spelet är till musik. Och det är i stort sett som att spela ett långt popalbum. Men det finns liksom så himla mycket mer djup till det här spelet. Det finns en underliggande berättelse som berör och det finns liksom en känsla som spelet väcker i när man tar sig igenom det. Och där ligger ju mycket musiken till grund för det, naturligtvis. Det är mycket musiken som förmedlar berättelsen. Men det är liksom också att man får känna det i det spelmekaniska som gör det så fantastiskt. Sen så är det ju liksom svenska studion Simogo som har gjort det också. Och de förtjänar ju alltid att bli upplyfta. De har så mycket spännande idéer och det här tycker jag liksom är deras absolut bästa idé. Men det är en av väldigt många. Jag tycker man borde spela det här. Definitivt. Och det är inte långt heller. Så man behöver liksom inte känna att det är en stor tidsuppoffring på något sätt.
Mm. Väldigt bra. Oliver?
Men jag tänkte lite som Douglas, antar jag. Att jag kände vilket spel som borde ha, som förtjänar ha sålt typ 10-15 miljoner exemplar, men inte gjorde det. Det blir Alan Wake 2. Alla borde spela Alan Wake 2. Det är så jävla bra, så jävla kreativt och använder liksom alla sorters medier du kan föreställa dig liksom i perfekt sömlöst giftermål för att berätta den här unika historien. Och det fungerar. Det är så extremt ambitiöst, bara rent manus. Mm. Manusmässigt, författarmässigt. Och liksom bara hur musik och live action och allt det där liksom verkligen så perfekt implementerat i hela, det är verkligen, det slår så många andra spel på fingrarna. Vilket jävla spel det är.
Ett tillägg, även om du inte vill spela skräckspel, köp spelet ändå, bara för att stöd den studion, köp det.
Ja, precis.
Mm. Kul. Vi har fått en lista från en lyssnare också som jag tänkte gå igenom innan vi rundar av och avslutar. Men nu har vi i alla fall haft nästintill 100 spel som vi har listat upp här. Med väldigt få överlapp, vilket är kul.
Ja, så att nu, faktiskt.
Nu vet alla lyssnare vad de ska spela och glömma bort den här hösten som kommer typ 20 spel i veckan som folk vill spela.
Som du vill spela. Det är ingen annan som vill ha 20 i veckan.
Jag vill inte heller ha 20 i veckan, men det är livet jag lever, okej? Det är liksom,
och det är livet jag automatiskt
ibland lever. Ibland blir jag liksom stressad över att jag liksom säger, vad fan, jag hinner inte spela allt jag vill spela. Det är så tråkigt. Och även om jag inte hade haft ett jobb och ett annat liv så hade jag ändå hunnit spela. Det är sjukt. Men det är då från DJC, prisbelönt lyssnare, som har valt dessa spel. Favoritspel, Cyberpunk 2077. Mm, bästa stories, Citizen Sleeper. Favorit artstyle, Hunt Down, om jag kan läsa den lilla bilden rätt. Biggest personal impact, Zelda Breath of the Wild. Best combat, Hotline Miami. Overhated, Bayonetta 3. Så där håller jag inte med. Bayonetta 3 var inget bra spel. Så att, jag måste kritisera det valet. Underrated, ja, inte lika dåligt som Douglas dock, det kan vi ju alltid säga. Underrated, A Night at the Races. Overrated, Fortnite. Needs a remake, Parasite Eve 2. Där är ensat Parasite Eve 1 också. Jag har alltid velat spela Parasite Eve där. Inte bakom.
Ja, jag med.
Criminally Overlooked, Sanabi. Favorite Protagonist, då är det Vi från Cyberpunk. Mm. Favorite Antagonist från Metal Gear Solid. Jag har för mig att jag läste i kommentaren att det är Psycho Mantis. Yes, det stämmer bra. Best Soundtrack, Resolution. Best Multiplayer, Unreal Tournament. Not usually my thing, but, och det är Paper Mario, The Origami King.
Peppar Mario.
Peppar Mario. Turn My Brain Off, Arcadium. Best With Friends, Mario Kart 8 Deluxe. Best Retro Game är Shenmue. Nostalgic Childhood Game är Street Fighter 2. Och Games Everyone Should Play är Sheepy, A Short Adventure.
Det är också gratis på Steam.
Det är också gratis på Steam, ja, precis. Och han skriver kort länge som förklaring. Jag tänkte läsa upp hela den här, så att bear with me. Jag skaffade nyligen mig en Switch 2 och började spela om Cyberpunk på den. Det är verkligen ett toppenspel där av favoritspelare. Gillar verkligen karaktären och vi, och speciellt den kvinnliga röstskådespelaren. Där av favoritprotagonist. När det kommer till antagonist kommer jag spontant att tänka på Psycho Mantis från Metal Gear Solid. Intressant skurk både spelmässigt och karaktärsmässigt. Musiken i spelet Resolution hör till ett av mina favoritspelsoundtrack, speciellt ambientalbumet. Spel som alla borde spela. Här tänkte jag att spelet Sheepy, A Short Adventure är en enkel rekommendation. Det är ett bra atmosfäriskt plattformsspel eftersom det är både kort och helt gratis. Borde ingen ångra att de tagit sig tid att spela det. Spela Adam och ångra dig. Jag tänkte att du ligger närmast i hand till att göra det.
Jag har det faktiskt en hel
rad. Absolut.
Bra. På underskattad tänkte jag att spelet A Night at the Races, det är ett spel inuti ett spel där man försöker vinna en stor summa pengar i en precisionsplattform med turnering online. Samtidigt som ett okänt hot närmar sig en verklighet. Väldigt intressant spel som får känna till. Ja, till skillnad från mitt Pentiment då, som fick jättehöga kritik. På överskattad satte jag Fortnite, och det är mest för att jag är lite bitter på Epic Games för att de la ner Unreal Tournament för att satsa på sin stora kassako. Det som ändå är en rip-off på PUBG, fast med dans-emotes, färgglada skins, V-bucks och sånt som kidsen numera gillar. Kan jag absolut se. Jag kan förstå varför det är så populärt, men det är inget för mig. Unreal Tournament är däremot ett av mina favoritspel någonsin, där och bäst multiplayer. Mario Kart 8 Deluxe är mycket roligare att spela med kompisar än att spela själv. Bäst med vänner helt enkelt. Nu avslutar med, gilla spel med retrografik, speciellt pixelgrafik, och om det dessutom har lite cyberpunkiga sci-fi estetik brukar det automatiskt falla mig i smaken. Huntdown är ett bra exempel på det. Sanabi är toppen action-platformer-spel som alldeles får känna till, och jag älskar det.
Tänk om vi hade varit en populär podcast och vi hade fått mer än ett svar. Och vi hade liksom fått läsa upp alla de här. Ja. Det har varit intressant.
Då hade jag inte lärt.
Alltså,
då.
Vi har ju inte typ tre lyssnare. Det är ju ganska många fler.
Nej, jag vet poddar som är bra mycket större än vår poddar, och de har också problem att få folk typ att kommentera ofta. Så att vi har fått en av våra prisbelönta lyssnare är jättebra.
Kära lyssnare, till nästa avsnitt. Berätta era favoritretrospel till Xbox 360.
Ja, gör det. Det blir uppgiften till nästa.
Nej, gör de inte det.
Spelen på Xbox 360.
Har du fått någon kommentar på Spotify också?
Ja, det hade vi. Vi kommer dit. Hade vi gjort så att vi hade fått jättemånga listor så hade jag förmodligen liksom kondenserat dem och sen kanske gjort ett urval liksom, av att det här var ganska kul. Mm. Liksom, kanske spel som inte själva hade nuddat vid till exempel. Men vi fick ju ett kommentar till förra veckans avsnitt som sågade Douglas med fotknällarna, som vi även har hållit tradition i det här avsnittet. Som sig bör.
Men sen så... Jag är den snällaste snällisen. Det ska vi komma ihåg.
Det ska bara höra när mikrofonerna är stängda sen och vi har lämnat Discord. Amanda, hon bara spyr galla över allihopa.
Den där Douglas alltså.
Ja, verkligen. Kommer han där och tror att han är så jävla duktig. Ska jag bara. Nej, men vi fick också från på Spotify fick från Sebastian som bara vill passa på att backa Douglas och Amanda. Horizon Assassin's Creed-spelen skulle ha varit med på mina listor också. Ni är inte ensamma. Så nu är ni inte bara två, ni är inte bara två med dålig smak, ni är numera tre i alla fall.
Så ja.
Nej, ska jag bara. Självklart får man tycka om. Självklart får man tycka om och vill tycka om. Men ja, det var allt för den här gången.
Men vänta, det missar vi det. Vänta lite, har vi... Alltså, snackar vi inte? Är jag full eller någonting? Vi snackade om någon... Vem var det som sågade honom? Ja, jag märker det. Men vem var det som... vem var det som sågade Douglas vid fotknölarna?
Harpsundshoran.
Ja, läste vi den?
Nej, jag kan läsa. Jag tänkte bespara Douglas hans känslor, men visst. Nej,
Nej! Läs!
Oliver. Bra snack i vanlig ordning, men Douglas, what the fuck? Assassin's Creed Horizon på en best off-lista. Herregud! Jag menar, hallå, eller? Dra mig bakom, satan i gatan, vilken osmaklig spel. Oacceptabelt, rent av trolligt.
Oliver, sluta med dina trollkonton nu.
Så Oliver, vet att det är ja, precis, kom med ett alt-konto.
Nej, fan, det var inte jag. Nej.
Tänk bara nästa Oliver gång
har de här aporna från Superman-filmen.
Ja. Tänk bara nästa gång när Harpsundshoran skriver in så här bara, är ni goa eller 360 retro? då vet vi vad som gäller.
Ja, jag hoppas jag fick inte upp det här avsnittet då, om jag hade dålig smak i förra.
Ja, du är fortfarande på min shitlist, men det är för Shadow of the Colossus, annars är det okej. Okay.
Vad bra. Det tar jag.
Ja. Och missade ni förra avsnittet när vi gick igenom de 10 första kategorierna så scrolla bak i feeden så hittar ni även det där också.
Beröm gärna min spelsmak.
Ja, och fortsätt bajsa på Douglas. Han kan ta det.
Absolut. Bring it.
Så vi hörs igen nästa vecka helt enkelt. Hej då!
Puss i ljumsken.
Hej då!